Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Glad påsk, hoppas att ni mår bra. På torsdag så fyller jag 30. Jag önskar mig Patreons, men det är frivilligt såklart. Här är ett gäng som har blivit betalande lyssnare sen förra avsnittet. Tor Andreasson, Anton Nilsson, Marcus Frippe, Daniel Johansson, Stadens Kafferosteri, Måns Sandberg och Robin Thunberg. Tack för era bidrag. Jag är extremt tacksam, verkligen. De av dessa som är $5 pattar, de har en fråga från och med detta avsnitt. På tal om Patreons, på Patreon-sidan ligger just nu en gratispodd där jag svarar på era inskickade frågor ställda av min sambo Elin. Veckans gäst, hörni, en sysslare av mång. Journalist, poddare, kulturhistoria, fanatiker, författare och han tillhör också min favoritkategori människor, för detta barnskådis. Ni har säkert hört han gästa Snedtänkt, Arkivsamtal eller något, eller hört honom i Della Morta som han gör tillsammans med Kalle Lind. Han kom en april eftermiddag med dammsugare i ett plastkrus runt halsen. Slå ihop edera händer för 129 sidan i Mina vännerboken, Fredrik av Trampe! Hej!
Ska jag säga hej nu?
Supergärna.
Ja, hej! Hej Robin Berglund.
Fan, vad trevligt att ha dig här.
Tack så mycket. Alltså, jätteskojigt att få vara här.
Är det?
Ja, verkligen. Jag tycker jättemycket om den här podden.
Ömsesidigt, den här podden tycker mycket om dig.
Ja, tack.
Bara så att vi, lite elefant i rummet. Vill du ge oss en minut av din coronasituation?
En minut av min coronasituation?
Ja, hur påverkar det dig och sådär?
Ja, alltså det påverkar ju inte mig jättemycket som yrkesperson, för jag jobbar ju ändå mest hemifrån i vanliga fall ändå. Alltså som, jag jobbar mycket med research, jag jobbar mycket med att göra poddar, och det gör jag ju vanligen liksom. Ja, om inte hemifrån så någonstans på stan, och nu sitter jag inte någonstans på stan, det är väl det som är den stora skillnaden. Så det är inte så mycket mer än så, men man träffar ju ändå... Det blir att man har fått skär ner, allting socialt har ju försvunnit och så. Jag sa just innan vi satte igång här att undantaget min flickvän så är du typ den första människa jag träffar på någon vecka nu här.
Känns läskigt på ett sätt. Man, det känns så viktigt, borde inte det här få vara för någon människa.
Nej, men man känner sig så trygg med dig då. Ja. Du har liksom så förtroendeingivande sätt och lugn och fin röst och sådär. Så det blir nog bra.
Men ingen vet vilket håll jag nyser åt.
Nej, det är lite sådär. Men jag har en liten flaska handsprit här ute om det skulle vara sådär. Ja. Jag har liksom egentligen inte basilskräck, men jag har liksom bara fått lära mig att jag är lite infektionskänslig av diverse orsaker som vi inte behöver gå in på. Mm. Så att jag är en sån här som måste... Jag handspritar mig igenom hela vintern. Jag måste göra det. Blir jag förkyld så blir jag evighetsförkyld. Och det inkapaciterar mig något så jäkligt. Och det där... Det är som det. Men det har ju liksom fram tills nyss framstått som lite konstigt. Jag märker folk tycker att det är lite... Man ser lite weird ut när man liksom hälsar på folk. Och sen liksom försöker diskret. Och jag är inte så jävla diskret. Jag är ganska klumpig där. Så de halar fram den där handspriten och liksom... Man vill ju inte ha basilskräck. Man vill ju inte vara den personen som har det. Det känns ju så jävla...
Det är eran tid nu på ett sätt ju. Ni framstår som rimliga.
Min identitet. Jag tycker inte att jag har basilskräck. Det ingår inte i min identitet.
Nej, men det är handsprit.
Nej, men det är ju det. Det är ju absolut det. Det är liksom den här tiden på året, den tiden jag brukar sluta använda handsprit.
Ja, just det.
Men nu har folk slutat titta snett på mig. De få som man springer på i alla fall.
Ja. Mm. Det var en minut, tror jag.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag
har inte tänkt igenom det där så långt. Men det är inte någon jättestor skillnad. Jag har bara fått fortsätta handsprita mig lite längre än vad jag brukar.
Ja, just det. Ja, men vi har fått lite önskemål om att inte prata för mycket om corona.
Nej, men det tycker jag är skönt. Det gör alla ändå, så det börjar redan bli uttjatat.
Och jag kan inget om det heller.
Nej,
jag har mycket tankar här. Mm. Det första som hände när vi sågs här, för det här är en blind date, det var att vi frågade om vi hade sett varandra någon gång. Och för min del i alla fall så var det en tvekan, för att det har känts så mycket som att vi har träffats.
Ja.
Och jag är inte alls, det kanske är ömsesidigt, men jag tror att du har ju liksom funnits i min periferi utan att jag vetat om det på ett sätt som, alltså dels är det ju såklart Eva Adam-insatsen.
Just det, där var barnskådis för 20 år sedan.
Just det, ja. Kan vi börja där?
Ja, det kan vi gärna, ja. Absolut.
Vad hände där? Hur hamnade du där och sådär?
Det var en vanlig provspelning. Alltså att jag läste om det i någon tidning, någon såg en annons att de, och jag var ju liksom en sån här teater apunge som jag älskade att showa och lära på. Det var ju för inte det första jag gjorde. Det var med en liten kortfilm som hette Duvslaget, som jag inte tror går att få tag på någonstans och som jag inte har sett på 30 år, men som var rätt, eller snart 30 år, men som var rätt kul. Nej, men så jag sökte in där. Det var provspelning på Rival, som på den tiden var en biograf, kommer jag ihåg.
Men söker du allmänt barn? Eller
jag sökte allmänt barn. Jag hade aldrig läst Eva Adam, jag visste ingenting om det.
Nej.
Och så jag sökte allmän barnroll. Och så var, jag vet inte vad det var, men jag provspelade, jag kommer att jag gjorde någon, jag fick testspela någon scen mot Lotta Karlge, som sen spelade Anja Remmer i Rederiet, den lite struliga Remmer-barnbarnet som rökte gräs.
Fick hon en roll då?
Ja, hon kanske är med. Hon har kanske någon liten sån där bakgrund, men hon var annars liksom barnansvarig, tror jag, på den inspelningen. Liksom på inspelningen efter var det Johan von der Lanken, som numera driver Oscars, tror jag, eller har satt upp den här Så som i himmelen.
Är hon son till Vicky?
Ja, precis. Han är son till Vicky. Nej, men jag spelade någon scen mot henne, kommer jag ihåg, jag skulle bjuda upp henne och dansa, och så var jag jättenervös och så, någonting sånt där. Och så jag vet inte om det var att jag liksom, att han som spelade, för vi spelade ju tvillingpar då, Hasse och Klasse.
Just det, med två äggs.
Ja, precis, två äggstvillingar. Och jag vet inte om det var att de tyckte att vi var lite lika eller vad det nu kan ha varit, men jag fick rollen i alla fall. Och sen så gjorde vi den, det var hösten 97 spelade vi in första säsongen, och sen våren, sommar 99 den andra, och långfilmen på hösten 2000. Så det var några år där, lite av och till. Det var jätteskojigt.
Men då kom folk fram och kände igen det, antar jag.
Ja, lite, men det är inte någon jätteframträdande roll så. Alltså jag är med jättemycket, det var många. Jag var ju liksom, den hösten 97 första säsongen, då var jag ju borta liksom typ en månad från skolan. Men jag syns ju ändå inte jättemycket, jag är ju med i bakgrunden så. Men det hände, idag händer det ju betydligt mer sällan. Men det är alltid väldigt kul när någon, för det är alltid, det är aldrig någon som kommer fram och är sådär, fy fan vad dåligt det där var. Utan det är ju, kommer folk fram så är det alltid jättevälment.
Vilka är det man går fram och gör det till? Är det Lars Ohly typ?
Det vet jag. Men jag kan tänka mig, eller jag har ingen aning. Men jag kan, alltså, Ellen och Robban som spelade huvudrollerna måste ju bli igenkända hela tiden. Så där kanske det är lite större risk att sådana människor, jag vet inte om det finns sådana som gör det.
Nej,
jag vet inte vilka.
Men
det
vad
är.
Hände sen med gänget då? För alltså, det är många trådar idag här. Men för att om man tar Bert, så har man ju konstaterat att där gick det väldigt olika för folk. Det blev NMR och det blev Rapport. Och det blev matematiker i Brasilien.
Ja, just det.
Och vad fan var det mer? Klimpen blev ju Klimpen.
Ja, just det. Han var inte, jag tyckte han såg någonting i samband med att Jonas Strandberg gjorde sin den här Det blev ingen CD-dokumentär, så var han väl med. Inte i dokumentären, men att han
gjorde reklam.
Ja, vakt, ja.
40 plus och fortfarande Klimpen. Men vad hände med er då? Alltså, finns det något som sticker ut där förutom du?
Sticker ut och sticker ut. Ja, jag har jättedålig koll på det, ska jag säga. Ellen springer ju på ibland, för vi bor inte så långt ifrån varandra.
Är hon kommunist?
Nej, nej. Ja, det vet jag inte i och för sig.
Ja, det tror jag att jag såg att hon var med så här. Kanske, det var inte lite aktuellt, men något UR-grej där hon var så här, jag är kommunist. Men jag kanske minns fel.
Nej, det vet jag inte. Men hon blev ju sen någon så här, började ganska tidigt jobba på typ Universal eller någon sån här Buena Vista, någon sån här musik- eller film grej, och det tror jag hon fortfarande gör. Hon var manager åt Pernilla Andersson i någon period, kommer jag ihåg, för att jag skulle presentera Pernilla Andersson, och då var det Ellen Fiesta jag hade kontakt med, så det var lite skoj. Och sen så har jag en Facebook-kompis med några av dem, men jag kan inte säga att jag liksom har någon så här örnkoll på vad de gör. Men
det ballade inte ur på samma sätt, verkar det som.
Nej, och i de fall som det eventuellt gjorde det, så är det ingenting jag vill prata om.
Jävlar, men vi ska ta det efteråt
då. Ja, vi får ta den här rösten av i så fall.
Men visst är det så att vad heter han som spelade Adam? Mm. Han blev världens vackraste man, va?
Jag har sett någon bild, och jo, han var tjusig, ja. Men honom, det vore kul att träffa det här gänget. Jag har inte sett de här människorna sen. Alltså, några har ju stött på, men jag har inte sett hela gänget sen år 2001 eller något sånt.
Fan, vad den borde ju filmatiseras, den återträffen.
Ja, de ska ju göra, det ska ju komma en ny Eva Adam nu.
Nej.
När jag hörde om det tänkte jag att det vore så här, i huvudet, om man tänker att jag skulle gå på premiären, och så går jag fram till han som spelar, Hasse. Och bara, alltså, så där hade ju inte jag gjort det.
Men det sjuka med Hasse och Klasse och Jonte är ju att det finns ju, exakt de finns ju i Harry Potter.
Ja, kanske. Jag kan inte. Jag kom lite för sent i Harry Potter-tåget.
Ja, men det är så himla konstigt. Där finns det också två buffliga tvillingar till en blond, den onda killen. Okay. Fast Jonte är ju inte ond på samma sätt som Malfoy är. Men det sjuka med där var, vad som hände sen var att en av dem, ja, gick ner sig så mycket att han tappade rollen, och den fick ta över någon annan.
Jaha, okej. Okay. Oj då. Jaha. Nej, det är nog i så fall en total slump. För jag menar, Måns och Johan som gjorde serien och böckerna började väl göra den typ 91 någonting, och här första Harry Potter-boken kom 97, så att det tror jag det är en tillfälle.
Det hade varit roligt om det var snott.
Ja, det hade varit kul. Eller det hade varit roligt om J.K. Rowling hade varit influerad av dem. Men det är väl ganska klassiskt att det är liksom en ledare och sen en lakej som eventuellt har en egen lakej. Den rollen gjorde jag sen. Jag gjorde ju lakejens lakej sen i Ondskan.
Ja, Ondskan har jag inte alls samma relation till. Nej. Men där har jag ju också sett det, såklart. Mm. Och sen, så där spelade du lakejens lakej?
Ja, jag spelade, ja, Gustav Karsgård var den onde och Jeppe Salén var hans lakej och jag var Jeppes lakej.
Hade du en större roll där?
Ja, det får man väl nog säga. Jag syntes lite mer. Jag sa fortfarande inte så mycket. Jag har alltid fått spela elak på film. Jag hoppas att det inte har något med mig i verkligheten att göra.
Varför tror du det?
Men jag är stor, har kanske ett lite brutalt utseende. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Nu ser du ju vrålsnäll ut.
Ja, tack så mycket.
Nej, men på riktigt. Ja. Det är intressant det där med casting alltså.
Ja, nej, jag vet inte. Men det har alltid blivit. Jag har alltid fått spela liksom buffliga, otrevliga typer. Jag vet inte vad det kan vara.
En annan gång du har passerat i mitt periferi utan att jag vet att det var du eller att men det som kommer upp först när man googlar dig är ju när du är researcher på 100 höjdare och ska presentera ett klipp.
Just det.
För det har jag ju sett 100 gånger, och jag kan ju mima med i din presentation.
Nej, kan du? Gud vad häftigt. Men liksom, det har inte jag sett, kan jag säga, på väldigt många år.
Vi kan väl klippa in det här.
Ja, för jag är så,
du ska då presentera när för jag är ju ja, jag det, älskade ju Filip och Fredrik. Ja. Du ska presentera när Kenta ska uppträda i Mello.
Just det.
När två missbrukare möts.
Just det. Ja, men ja, ja, jo.
Hur hamnar du där då?
Det är också slumpen, höll jag på att säga. Nej, men det var väl att jag var också ett jättefan av Filip och Fredrik. Mm. De började väl liksom, de hade väl verkligen sin, deras stora heyday började väl ungefär där runt 2000.
På grund av dig kanske.
Ja, precis. Nej, men att, och när de började, och jag var ju redan då lite sådär nöjeshistorisk eller popkulturnörd, så att när de började göra 100 höjdare den första säsongen, som jag inte alls var inblandad i, då ska man komma ihåg, det här var jag precis innan YouTube.
Ja.
Alltså när vi gjorde det, även den säsongen som jag gjorde, då hade vi ingen användning, då hade väl i och för sig YouTube typ precis funnits i ett halvår eller något sånt där. Och det fanns ju ingenting på YouTube. Så att liksom bara få se de här gamla grejerna var ju jätteovanligt.
Det var liksom helt magiskt. Alltså, ja. Man kunde få se vad som helst på ett sätt som man aldrig kunde annars.
Nej, exakt just det. Så jag blev ju helt liksom besatt av det här programmet 100 höjdare. Jag tyckte att det spelade in alla avsnitt och tyckte det var hur bra som helst. Idag kan man hitta alla de där grejerna jättelätt. Men det kunde man inte år 2004. Det har gått jäkligt fort där. Så jag började liksom höra av mig till Filip och Fredrik. För de hade ju sin... Jag tror till och med att de i sin bok, den här nötkrämboken, att de har satt ut sina mobilnummer. Vilket ledde till att folk ringde lite nu och då. För det var verkligen deras riktiga nummer. Men jag hade någon mejladress till Fredrik Wikingsson, tror jag. Så jag mejlade honom till, det här borde ni ha med och det här borde ni ha med. Och så visste väl de att jag hade börjat jobba som journalist då på någon tidning. Och de visste att jag var journalist på riktigt-ish.
Minns du något sånt som du planterade i programmet tidigt?
Jag minns ett klipp, det är med någon snubbe som ska göra en audition för en kung fu-film. Ja, du vet vad jag menar. Det är helt vanligt, det går liksom inte riktigt att beskriva, men han ska göra en backflip och sen resa sig upp ett par nunchakos och liksom allt går totalt överstyr. Jag vet inte vad det heter, men det går säkert att hitta ganska lätt på YouTube. Men det är hysterisk slapstick. Och det är också lite att han först failar hela backflip-grejen. Men sen lite ska vara, jag tror Filip sa att det är som att tänka att man har kört på en tant på uppkörningen, men tror man kan klara den då. Sen ska han upp och tänka rädda det och så bara rasar det omkull. Ja. Urusel beskrivning, ni får gå in på YouTube så kanske ni kommer förstå när ni ser det. Det tipsade jag om, och så tipsade jag om lite annat och sådär som jag tyckte var kul. Och sen hörde Fredrik Wikingsson helt plötsligt bara av sig en dag till mig och bara sådär, hej du, vi ska göra ett program som heter Grattis världen här nu. Och samtidigt ska vi göra en ny säsong av 100 höjdare. Och vi hinner liksom inte ta fram klippen själva till 100 höjdare, så jag undrar om du skulle vilja göra det. Och då var jag, vad var jag? Jag var 20. Och jag kan ju inte, jag bara, va? Va? För det var liksom mina stora idoler som säger åt mig att du ska jobba, vi vill att du jobbar med oss. Och det var ju från, jag bara, what the fuck? Så det var ju helt fantastiskt. Så det var ju, jag kastades in i det där och jobbade ihop med Micke Svensson, som väl fortfarande jobbar med Filip och Fredrik, tror jag, som nu någon sorts liksom produktionsmänniska inom tv. Och det var ju lite sådär, när jag ser tillbaka på det så är det ju lite sådär att jag vet, jag var ju fruktansvärt ung och kunde ingenting om någonting. Det är lite såhär grejer. Jag gjorde säkert en del blunders som jag såhär i efterhand cringeade ganska ordentligt åt. Men det var också väldigt, väldigt roligt och det gick väldigt, väldigt bra. Och var ett jätteskojigt arbete. Jag lärde mig jättemycket om arkivresearch. Så att, det var jätterolig tid.
Men du jobbar inte med dem alls nu?
Nej, nu var det väldigt många år sedan.
Sen dess?
Ja, nej, jag jobbade med den och sen jobbade jag med det som Ett herrans liv gjorde vi sen efter det, som jag också jobbade med.
Det var ju publiken. På
material. Ja, var det. Ja. Ja, det är lite, den brukar jag ha som en så här knasmerit, att vi hade Göran Persson som gäst. Och då var ju Säpo naturligtvis där.
Just det.
Han var ju fortfarande statsminister då. Det här var på våren 2006. Och skulle liksom casea hela stället och kolla att det inte fanns någonting. Hela studion liksom, att det var lugnt. Och så hade de framfört alltså att för att liksom, vi kommer ju ha Säpo-vakter i studion. Men för att de liksom ska känna sig lite trygga med att inte behöva hålla koll på personen som sitter precis intill dem, kan ni sätta någon som ni litar på där? Så att han liksom kan tänka att han får sitta, Säpo-vakten får sitta längst ut, och så den som sitter bredvid honom är liksom en lugn person, så att han inte behöver hålla koll på det. Utan liksom kan hålla koll på hela rummet. Och de bara, ja, men då tar vi Trampe, du får sitta bredvid. Och sen många, många år senare skulle jag på en grej i stadshuset där kungen skulle vara med, och där liksom Säpo hörde av sig tydligen i flera månader innan, vi måste ha listor på alla som får komma. Och då sa jag, nej, de behöver inte kolla mig, jag är liksom betrodd av Säpo, det är det jag sen gammalt. Ja.
Fan vad nice. Ja. Det där, Göran, det är ett par dambrillor. Det var det programmet också. Han vägrade erkänna att han hade snattat påskägg.
Det har inte sett det här programmet sen dess, men det kan säkert stämma.
Det är helt sinnessjukt, för att det finns alltså stillbild på när Göran Persson är inne i en godisaffär i Gamla stan.
Och
stoppar in det i munnen.
Ja, det syns jättetydligt att han gör det.
Men han hade påstått att han kliar sig på näsan.
Nej, det tror jag inte på.
Erkänn bara, har han ingen PR-agent? Alltså, jag fattar inte.
Nej, just den kunde han bara bjuda. Alltså, för det är ju egentligen ingen jättebiggie.
Det blir ju det.
Han gör det ju värre genom att liksom försöka framställa sig själv som superhederlig. Hade han bara gått med på det så hade alla bara varit ja. Då är det ju inte så farligt liksom. Nej.
Obegripligt. Ja. På tal om påskgott där. Du tog med dig dammsugare.
Ja, jag och min flickvän stod här igår och gjorde hemgjorda dammsugare med lite gulfärgade här. Lite påsktema.
Roligt.
Jag ska inte provsmaka.
Väldigt gott.
Ja, de blir goda. Nu sitter vi och äter i radio, det ska man egentligen inte göra. Men
jag brukar kalla mig själv för ljudhomofob. Alltså istället för, alltså motsats till ljudbög. För att jag vill är det bra ljudbild man vill ha, då har man kommit fel.
Jag kan inte säga att jag tycker att den här podden har låtit direkt dåligt någon gång när jag har hört den.
Har en klippare som sköter allt. Så det, okay. Han får ju ta smällen såklart. Men om det smaskas, om det är serverat gott.
Jag har hört 10 gånger värre, så kan jag i alla fall säga.
Just det. Ja. Kära du, vi är ju här primärt för att bli vänner.
Ja!
Eller hur?
Ja, älskar att få nya vänner.
Precis. Framförallt i tider när man bara träffar ICA-personal och sin sambo.
Så ja, är det, ju, det är jätteskoj.
Då är det här nyttigare än någonsin. Jag vet inte om det finns så mycket ord om det. Du förstår upplägget, förstår jag. Ja. Tolkar det sånt. Så att vi drar i tråden av jingle och sen så åker vi in i vänskapens förlovade land tillsammans.
Tjuhu!
Fan, vad härligt. Fredrik,
ja.
Ny fråga.
Ja.
Var var du när du fick reda på att Palme var död?
Då låg jag och sov hemma i mitt barndomshem ute i Vaxholm. Jag var, vad var jag, 1 år och 3 månader blir det väl? Ja, det var 1 år, 3 månader och 10 dagar faktiskt. För jag föddes 18 november, jag tror jag räknade rätt där. Och jag låg och sov och jag vet att min brorsa som är 7 år äldre var på sportlov eller... hade varit bortrest över sportlovet den veckan, så att min mamma åkte in till Stockholm dagen därpå för att plocka upp honom. Han hade varit, jag tror att han hade varit hos våra morföräldrar. Så att mamma åkte in till Stockholm för att hämta upp honom och såg alla löpsedlarna och folket som stod där vid mordplatsen och så blommorna och allt det där.
Men du kan ju ogärna ha tagit in det då.
Nej, jag tog inte in det alls.
Nej, fick du reda på det då?
Jag har det, menar så. Det är väl en väldigt bra fråga. Jag tror att det kan ha varit när typ Galenskaparna gjorde någon referens till Palmemordet i någon sketch tidigt 90-tal kanske.
Det är nästan omöjlig fråga om man som du och jag är för unga för den. Men jag provade det.
Men jag har också lite, jag är ju lite true crime intresserad, men jag har medvetet fram tills nu hållit mig borta från just Palmemordet, för att det är lite så där, det är lite härskaringen över det. Det har en tendens att förvrida folk.
Det är ingen skötesblötare när folk säger att de är intresserade av det.
Nej, det är inte det. Men nu har jag faktiskt precis börjat läsa den här boken. Nu när de här går ut med att nu kommer vi presentera en lösning, så har jag faktiskt börjat lite intressera mig för att börja läsa lite om den här Skandiamannen och så. Men jag ska inte våga mig på, jag vågar mig inte på ha någon åsikt om det.
Cool, ett år är du hade en tanke om.
Ja, det hade varit något det.
Har du slagit någon?
Ja, när jag var liten så slogs man väl. Jag var ju lite tjock och lite mobbad, så att det blev väl att man gjorde. Men inte som vuxen har jag inte gjort det.
Nej.
Jag tränade lite kampsport, om det räknas då. Ja. Men det är väl, nej, jag slogs inte riktigt där heller. Nej. Det var ju mer liksom olika rörelser och sådär. Nej, jag har inte slagit någon sen jag var...
Men jag tolkar det som att 12. Du slog tillbaks då när du var liten.
Ja, det gjorde jag. Ja. Det där är ju lite, vi pratade om ondskan tidigare, man får ju ge Jan Guillou att han har ju lite poäng i det där, för att med mig var det ju så att jag blev retad jättemycket för att jag var tjock. Mm-hmm. Och sen en dag så, när jag var kanske 8 år efter att ha blivit retad för det där i 3-4 år, så insåg jag att jag är ju starkare än vad de här som retar mig är. Så nästa gång de retade mig så slog jag till dem istället. Alltså inte, det var inte så att jag slog dem så att de blödde, men att jag liksom buffade till dem eller i magen och sådär. Och när de insåg att jag kunde spöa dem så slutade de ju mobba mig.
Det var
ju så enkelt det funkade.
Ja. Men de var väl, var de fler kanske? Var inte det ett argument?
Ja, det var de ju i och för sig. Men ja, jag vet inte. Men det var som att det bara försvann. När de helt plötsligt insåg att jag kunde slå tillbaka så var det som att det bara slutade. Sen så, ja då i alla fall. Sen så när jag liksom kom upp sen på högstadiet var det väl någon som kanske försökte. Men då hade jag ju fattat att grejen var att antingen bara ignorera det totalt eller att liksom bara liksom spela med, skämta tillbaka. För då blev det, om de inte fick den reaktion de ville ha. Om jag inte blev jättearg och började slåss, då blev det ju inte roligt för dem. Liksom.
Just det.
Så det lärde jag mig att lösa det på fredlig väg.
Just det. När var du med i tv första gången?
Jag var med i tv, då var jag 8 år. Och jag kom alltså från en liten ö som heter Resarö som ligger utanför Vaxholm då, där jag var uppvuxen. Och...
Är du otroligt rik?
Nej,
nej,
absolut inte. Men jag växte upp där och då... Och det kan man säga var ännu mindre då. På så här, Resarö nu... Då, när jag var liten och bodde där, då var vi kanske... Det här finns på Wikipedia. De har någon så här lista över befolkningsutvecklingen. Då tror jag vi var kanske 500 som bodde där på heltid 1990. Mm. Och nu idag är det väl uppe i 3500. Mm. Då var det liksom ett sommarparadis i skärgården på somrarna och så var det stängt för säsongen resten av året.
Ja.
Nu är det liksom nya Bromma typ.
Ja, ja, ja.
Så då, man behövde absolut inte vara rik för att bo där då.
Nej.
Men det finns en så här asiatiskt stylad paviljong där de hade bio på somrarna när jag var liten. Mm. Och då var de lokalt, eller vad heter de, ABC-nytt var där och gjorde ett reportage om den här bion. Och då fick jag vara med och prata om hur mycket jag tyckte om den här bion. Mm. Så det där har jag på... Det finns, vet jag, sparat någonstans i tv-arkivet. Det är sånt där, om jag någon gång får vara med i Doobidoo så är det det som de kommer hålla fram där. Ja.
Om de är bra, ibland är de ju så slarviga i Doobidoo.
Ja, men jag vet att, men jag har ju själv sökt i det där arkivet och jag vet att det är så lätt. Jag sökte på Fredrik av Trampe och det där var typ, då fick jag upp, ja, 1993-08. Oj, fan. Så att,
det är så,
ja, där tror jag inte att, där tror jag att det är ganska... Det är öppet mål, eller vad det heter.
En anledning så god som någon var med i Doobidoo.
Jajamän.
Bästa imitation? Den är taskig, den här.
När jag gjorde lumpen så hade jag ett... Jag var jättebra på härma ett befäl som lät som Bengt Alsterlin. Kippen, välkomna till Haik. Då ska jag lära oss hur man gör en...
Fakirbaron.
Ja, Fakirbaron. Eller en skål. Gamla LP-skivor. Fan, det var inte så bra. Den lite... Jag brukade göra, jag gjorde Göran Persson lite sådär på... Sådär. Kära Robin, jag och Anitra tycker väldigt mycket om kaffe. Ja, nej.
Jo, så, men det är jo då.
Något sånt där. Jag vet inte. Ja, nej.
Strålande.
Nu kör jag mycket så att jag kör, min flickvän och jag gör mycket Jonathan Unge prosodin. Inte Jonathan själv, utan mer så himla bra.
Ja.
Så halvarslet.
Ja, någon borde doktorera i vad det där för det är så, vi är många som går runt och
vi gjorde någon kväll, jag och min tjej och hennes bästis, att vi faktiskt satt och kollade på Jonathan Unge klipp från olika tidsepoker och se när började det där komma. Jag tror vi kom fram till att det var typ runt 2016 någonting.
Han själv hävdade väl att det är hans dotter.
Ja, han härmar sin dotter som pratar skånska, antar jag, eftersom hon har bott i Skåne.
Som är dum i huvudet, kanske.
Nej, det tror jag, absolut inte. Men det måste betyda att Jonathan är väldigt musikalisk, för det är väldigt ovanligt att man ändrar dialekt så sent i livet. Men,
jaha!
Det är en annan podd, kanske, men det är det. Det är det.
Då ska jag göra det, så att folk tror att jag är musikalisk. Vad unnar du dig?
Jag unnar mig väl de grejer som jag försöker mest låta bli. Det är väl kött och socker. Det där, alltså jag är väl som så jättemånga, så var det så här, fram tills för kanske 5-6 år sedan så var det där med att äta kött var ju liksom bara total icke-fråga för mig. Jag hade liksom aldrig ens tänkt tanken att inte äta kött. Men så började man liksom inse dels hur den här liksom hemsk, den här storskaliga köttproduktionen är och vilken skada det tar på klimatet och... Så då började jag bli mer och mer, fan, det här känns inte rätt. Lite som Simon Gärdenfors har beskrivit det, va? Och då hade jag, men jag kan ju ingenting om matlagning överhuvudtaget. Men då hade jag turen att jag blev ihop med min flickvän då. Som är inte bara en fantastisk flickvän utan också vegetarian sedan många år. Och gör fantastiskt god vegetarisk mat. Men det var ju fortfarande sådär att jag kunde bli... Jag har ju lite där att jag tycker att det principiellt är fel. Men jag kan också bara totalt glömma det om kötträtten på menyn ser tillräckligt lockande ut. Va? Så det inrättade jag någon sån här grej. Men okej, jag får äta kött en gång i veckan. Då har jag liksom det som ventil. Och det har jag faktiskt hållit nu i något år. Och det har ju blivit att... Då blir det ju istället så att när man har det, man vet att man har den säkerhetsventilen, då blir det kanske så att jag äter kött en gång varannan vecka. Nu har jag inte gjort det. Nu har man inte gått ut på ett tag, så nu har jag inte ätit kött på någon månad, tror jag.
Men blir det hel, vad heter det, särimner? Eller vad heter den här?
Alltså blir det... den som de, just det, som dör varje kväll och sen...
Blir det helstekt kött då?
Nej, det kan bli lite olika, men det är väl lite den där K. Svensson har pratat om det där med att, där, jag vet inte var han har fått det ifrån, men det är det här att om du bara röker en cigarr om året istället för, så smakar ju den mycket, mycket bättre än om du röker en cigarr varje dag. Det blir mer den effekten. Då går jag ju gärna, då äter jag gärna någon så här. Jag har ju, det är lite det som jag tror står också i vägen för mig för att bli helt vegetarian. Jag har ju lite för mycket romantik kring så här stabbig husmanskost och viltkött och lite sådär Leif GW och Jan Guillou med gevär. Och jag har aldrig jagat eller någonting sånt. Men jag gillar ju det här liksom pelikan, gå på pelikanrestaurang och, alltså inte en pelikanrestaurang, utan restaurangen pelikan. Jag måste tänka på att det är inte bara stockholmare som lyssnar på det här. Jag måste komma ihåg det.
Men finns det pelikanrestauranger?
Nej, det tror jag inte. Nej. Eller kanske visst gör. Inte så, får man äta pelikan? Jag vet inte, det kanske man...
Det är den här säkert med stor pungmun.
Ja, just det.
Ja, det känns inte superaptitligt, men det borde ju gå.
Ja, allt går att äta, tror jag.
Det är Nalle, vad heter den? Rasmus Nalle, va?
Som har en pelikankompis.
Just det.
Och så har Electric Banana Band har gjort en av deras bästa låtar. Med en pelikan, så här, Sven.
Vi klipper in 7 sekunder.
Glad och fris och fyller näppen sin med fis. tidig svensk miljölåt som köpa, kasta, skräpa ner, det blir bara mer och mer.
Fan, de har haft örat mot olika gator alltså.
Jag tror att de kan ha fått lite, de gjorde väl det i någon kampanj säkert, men ändå.
Visst, men jag tror ändå att de har varit tidiga med saker.
Ja, det tror jag nog också. Nej, men så det blir mer det. Ja, men jag gillar att gå liksom på restaurangen Pelikan och äta någon sån här stabbig liksom, schnitzel. Just med det. Stekt potatis och någon fet sås.
Men när jag tänker unn, alltså när du beskriver det, för jag känner igen det mycket, då kanske man känner lite skuld.
Ja, jag känner jätteskuld. Jag gjorde det innan jag liksom inrättade den här regeln för mig själv. Då kände jag först, gud vad gott, och sen efteråt skämdes jag utav bara helvete och mådde jättedåligt över det.
Just det, men vad unnar du dig där du inte känner skuld då?
Men då har jag en bra grej. Men då har jag en jättebra grej. Jag dricker ganska lite alkohol. Men jag gillar liksom grejen att hålla mig med ett bra barskåp. Så jag har ett ganska bra standardsortiment med lite olika whisky och konjak och gin och rom och sådär. Men det är också så att jag gillar att köpa, komplettera barskåpet med lite udda spritsorter. Samtidigt så vet jag med, dels är jag lite så här småsnål, och det är inte mot mig själv. Och sen är jag också, vet jag med mig att om jag köper blå Curaçao, hur många drinkar om året kommer jag göra med blå Curaçao? Jag kanske en eller två. Så då blir jag så här, nej, jag kan inte köpa blå Curaçao. Så om jag går på systemet så är det kanske 9 av 10 gånger så går jag och tittar på spritflaskor som jag skulle vilja köpa. Ja. Och så köper jag ingenting. Nej. Men när jag väl sen har gjort något stort jobb och skickat en faktura, eller känner, nu har jag besegrat en jättestor noja här. Ja, men nu går jag och köper den där blå Curaçaon. Eller vad det nu är. Ja, det är väl lite unikt.
Fan, vad trevligt.
Ja, det är inte så dött.
Men fungerar det som parfymer på 90-talet, att om man inte använder sin blå Curaçao så blir den halv till slut ändå? Alltså dunstar...
Bra rim. Nej, det gör den ju inte. Men nej, och det är ju... Nej, men... Det är ju tvärtom ganska bra. Om du köper en flaska blå Curaçao så kommer du inte behöva köpa en ny på ganska många år. Om du använder den så pass sällan. Nu tror jag inte aldrig att jag har köpt just blå Curaçao. Jag bara drog det ur baken. Nej, det vet jag inte i och för sig.
Om den har blivit äpplad någon gång liksom.
Någonting dunstar säkert, men jag vet inte hur mycket. Det kanske var att det är försvinnande lite.
Det kanske var att någon gick till min syrras spegelvägg och tog parfym utan att märka. Det kanske var därför, det vet jag inte.
Jag har ju läst kemi ganska nyligen så jag borde kunna det här. Men det kan jag inte, tyvärr.
En grej som jag glömde prata om i här segmentet i början. Du har pluggat matte, va?
Ja, jag gör det just nu.
Du gör det nu också? Ja. Alltså det här, för du pratade om det i en podd en gång. Om att du, alltså ja. Vi pratar om det här om du vill. Nej. Men för jag har, mitt enda IG i livet är matte. Och det där, det ligger ändå skaver bak i tinningen. Det där akademiska komplexet, hur alla andra kan liggande stolen och skit. Och det känns så det känns så skönt att en så bildad person sitter mitt emot mig och inte heller fattar någonting.
Tack du, jag kände samma sak när Liv Strömqvist sa något liknande.
Är det så? Ja. Åh, gud vad skönt.
Nej, men det där är, nej, men det är kul att du säger just det. För att när jag läste mig in matten så var läraren frågade bara, om vi har den här divisionen, vad gör vi då? Hur ska vi lösa det här? Fredrik, vad säger du? Och jag bara säger, ja, är det då man tar liggande stolen? Väldigt, väldigt tyst. Ja. Och Armanda bara tittar på, vad pratar han om? Och min lärare bara, ja, det kan man göra. Men du är ju lite äldre, eller hur? Man vill inte ut liggande stolen längre.
Det är sant.
Det är liksom borta. Liggande stolen har försvunnit. Så det var lite kul att du sa just det. Jag kände mig verkligen 100 år då. Nej, men det är ju ett särskilt sätt att tänka. Det är det jag inser. Och jag hade väl lite, eller Liv pratade just, Liv Strömqvist, om det i någon podd, att hon så tidigt fick höra att hon var så bra på att läsa. Så att det blev liksom, hon hade det med sig och hade liksom försprång i skolan. Och sen kom matten, där hon helt plötsligt inte hade någon fördel av att hon kunde läsa, utan var lika dum som alla andra. Och tänkte att, nej, men det här är väl inte min grej.
Nej.
Så att hon bara har liksom aldrig brytt sig om att förkovra sig. Och lite så var det med mig också. Lärde mig läsa jättetidigt och jag tycker fortfarande att matte, alltså, nu börjar jag ju förstå hur man gör. Och folk har rätt i när de säger att det är väldigt tillfredsställande när man väl knäcker det. Men jag skulle ju, om jag fick välja mellan att göra det eller göra någonting annat, så skulle jag ju fortfarande inte. Jag får inte ut så, det är inte så roligt att sitta och pussla upp det. Men det är ett annat sätt att tänka på än vad de flesta andra skolämnen är.
Men jag tänker att en njutning skulle kunna vara att få vara en gammal hund som lär sig att sitta.
Jo, men det är det. Det är skitkul. Det är skitkul att lära sig nytt och känna man faktiskt kan lära sig. Så det är roligt. Men hade jag inte liksom tvingats till det av en deadline så hade jag ju nog säkert valt bort det. Det är kul när man kommer igenom. Det är ju det. Det är ju det. Man ska bara igenom den där skiten. För att jag kan tänka mig att du, precis som jag, är liksom van vid att lära sig väldigt fort.
Ja, okay.
Eller relativt fort.
Jo, men det kanske det är.
Så
är det.
Eller när det gäller saker som man ska läsa i alla fall. Mm. Och att då sitta där och känna att men nu lägger jag ju ner mer tid än vad jag gör på historia. Något annat. Jag fattar fortfarande. Det som liksom hade gett mig MVG, för att ta den gamla skalan, i historia måste jag lägga på för att få ett G i matte. Det är ju frustrerande.
Ja, så är det den tanken som tar upp tankekraft istället för den här livsstolen jävla... som ska ligga ner.
Ja, det är ju så jävla dumt. Men det är väl, ja... Det är bara kajsent.
Det är väl det. Ja. Nu ska jag berätta för min sambo att vi har börjat. Jag har glömt säga det.
Man ska inte skämmas över att man inte kan allt. Det är en jävla...
Hör det, kids? Det.
Ja, så är det.
Ni bör dock kunna vilka som var i final i Robinson 2001. vi har kört en halv timme, förlåt mig.
Ingen fara.
vilken är världens sämsta låt?
Jag gillar ju väldigt corny grejer. Jag har ju lite sådär sunkmusikintresse av DJ-at på klubben Sunkit och sådär. Gud vad svårt. Då vill man ju helst ta någonting som bara känns liksom utstuderat vrålkommersiellt, typ Hello Hey What's Your Name med Victoria Silvstedt. Men
jag är glad när du sa det.
Den är ju catchy. Gud vad kan det vara för någonting. En av de mest outhärdliga låtarna som har gjorts är progbandet Blå Schäfer, låten Stoppa freomet i spray från 1975, inspelat i någon sommarstuga. Och jag har lagt upp låten på YouTube och inte ens jag orkat lyssna på hela, men det känns ju dumt att racka ner på några som vill så väl. Nej, men vi tar Halloway What's Your Name, Victoria Silvstedt.
Vad är det ondaste du har haft?
Det som är minst starkast är när jag låg i lumpen och...
Vad gjorde du för lump?
Jag var kokgruppchef på S1 i Enköping. Nu är ledningsregementet.
Jag var också där.
Var du också där?
Jajamän.
Var det fortfarande S1 då?
Led-R.
Led-R. Vad gjorde du där?
Stabsgruppchef.
Vänta lite nu här. Hur gammal är du?
Gissa. Du kommer att ha fel med 7 år, tror
jag. Jag vet faktiskt hur gammal du är. För när jag skulle söka på din adress så såg jag att du fyllde 30 om ett par dagar.
Exakt.
Ja, just det. Grattis. Ja. Nej, men vad kul. För jag tänkte, vad får du för reaktion på andra i liksom kultursvängen på att du har gjort lumpen? För de har ju inte gjort det.
Nej, precis. Nej, men ingen i min generation gjorde det heller. Nej. Jag var ju sista värnpliktsåret.
Du var just det, 2010 tog de bort det. Ja.
Precis. Så att, nej, men det är ofta förvåning. Sådär. Och, nej, men det gäller även utanför branschen, skulle jag säga. Att folk, dels, jag ser inte ut som en lump. Och ingen gör lump.
Nej, men inte jag heller. Då får vi ungefär samma reaktion. Och också många som man liksom är lite äldre, som verkligen bara direkt när de ska börja berätta om lumpen bara ska berätta allt besvär om man är på att slippa. Jag tror aldrig ens jag tänkte tanken riktigt att jag inte skulle göra det. Men skitsamma,
är det så, alltså?
Ja, lite ändå. Alltså, jag kommer från en kultur där man gjorde lumpen. Ja. Det var bara så. Ska jag säga. Även när jag träffade några som var liksom några år, 88 år, när jag var på någon, så här, mina föräldrars kompisars barn tog studenten och jag var på hans studentskiva. Och han var 88 kanske. Alla hans kompisar, de satt och bara pratade om när de skulle rycka in. Och då kom jag liksom direkt från att ha pluggat filmvetenskap med massa människor där det var totalt självklart att vapenvägra. Det är lite roligt.
Här och nu lägger jag in frågan: har du gjort lumpen? Varför inte?
Jättebra. Har jag bidragit med något?
Ja, verkligen.
Nej, men då kom jag ihåg att vi var ute på någon övning och vi låg i sån här 6-7-mannatält som är liksom som en tårta då. Du vet ju hur det är, men det är, man ligger som 7-8 snubbar med benen in mot cirkeln, och i mitten av cirkeln är det.
Brinner det.
Brinner det, precis. Där är en kamin. Och man ligger tätt ihop dit. Och jag vaknar till lite så här, småvaknar till lite sömnig och ska liksom bara flytta på benet och får jordens sendrag. Liksom ett fruktansvärt, fruktansvärt sendrag. Och kan liksom inte sträcka ut det och inser att jag måste resa mig upp för att sträcka ut det. Och naturligtvis, jag är ju sömnig, liksom sömnig, trampar på någon bredvid som skriker till och jag har fruktansvärt ont, slår huvudet i fälttaket och får liksom hoppa runt där och samtidigt försöka undvika att hoppa på någon annan och har samtidigt jättejätteont och försöker bena ut det där benet. Det kanske inte är det allra ondaste, men det är det jag kommer ihåg starkast. Sådär. Det är ganska mesigt att ha det som...
Framförallt när det brinner så nära. Man hoppas att den skulle ha landat där, historien.
Ja, det hade ju varit bättre för historien. Men det var ju det jag var lite rädd för. Det var också när jag hoppade runt sådär. Nej, men jag hade någon knäskada i menisken för några år sedan. Och när det, då var, jo, det var rätt ont. Då var jag hos någon doktor som skulle undersöka om jag behövde operera. Så bara, vi ska testa lite här. Tog tag i mitt ben och tryckte ner det ganska betalt. Och jag skrek, aj! Gjorde det ont?
Ja. Den typen av läkare.
Alltså. Ung AT-läkare som... Ja, nej, det var inte toppen. Det var jätteont. Ja.
Vem får ofta höra att du är lik?
Ja. Mycket story så här. Men jag har en kompis som heter Johan Kugelberg. Som bor i New York sedan ganska många år. Och som är en väldigt rolig typ. Så här, som... Riktigt amerikanska drömmen, historia, född 65, tror jag, kommer till New York när han är 22 med två tomma händer, hamnar på stort skivbolag, får något jättestort avgångsvederlag, producerar plattor med Freddie Wadling, gör utställningar med Lou Reed och sånt. Otroligt häftig människa.
Är han släkt med Helene Kugelberg?
Det tror jag, men det vet jag inte. Men i alla fall när en gemensam kompis, han var också tidigt inblandad i Union Carbide Productions, Ebbots första band av Björn Olsson. Och sen dog en gemensam kompis till mig och Johan Krugelberg för några år sedan. Och jag var på begravningen och Ebbot var också där och sjöng Pale Blue Eyes, Velvet Underground. Och efteråt, på liksom mottagningen efter begravningen, så går jag fram till Ebbot och bara, tack så mycket, vad fint du sjöng. Och han sa, tack, du, är det du som är i Krugelbergs lillebrossa? Nej, okej, jag trodde det. Ja, nej. Och sen går det ett halvår och sen gifter sig Johan Kugelberg i New York och jag och min tjej åker dit för bröllopet. Och det är en jättebra underhållare där som heter Bud Benderby, som också gör Velvet Underground-låtar i cocktailtappning. Väldigt roligt. Och han uppträder på bröllopet och jag går fram efteråt och säger, jag gillar det här, jag brukar lyssna på dig så här. Oh, thank you. Are you Johan's little brother? No. Så att vi två av varandra helt oberoende personer som dock båda har sjungit Velvet Underground-låtar precis innan, så har jag fått veta att jag ser ut som Johan Kugelbergs lillebror. Jag har aldrig träffat Johan Kugelbergs lillebror, men vi är tydligen väldigt lika.
Du måste ha kollat upp honom på Facebook eller något.
Nej, faktiskt inte. Jag vill inte riktigt spoila det.
Vad det hände en tredje gång?
Någon gång när jag var på festival med trubaduren Ola Magnell som gick bort ganska nyss, då trodde någon att jag var hans son. Mm-hmm. Det har jag fått höra. Eller vid flera tillfällen faktiskt när jag har varit på festivalet. Jag vet inte vad det är.
Snäva lookalikes det här alltså.
Ja, mycket snäva lookalikes. Nej, jag vet inte.
Johan Kugelbergs son och Ola Magnell.
När jag jobbade, just med Filip Hammar var det ju kul att när jag jobbade med dem och var i USA och hälsade på folk och sa att jag jobbade med this American team, eller the Swedish comedy team, och så visade jag upp alla bara, ja, han, that Philip guy, he looks like Will Ferrell. Det var vad de sa hela tiden. Och det hade inte jag tänkt på, men när de säger det så... Ja,
jag tror dem.
Ja, men det är nästan lika att man inte har tänkt på.
Partytrick?
Pratar om någon gammal död gubbe. Nej, jag vet inte vad jag har för partytrick. Nej, men jag gör lite sådär. Det hänt just att imitera Göran Persson var väl mitt partytrick under några år. Mm. Vad har jag gjort mer? Nej, jag sjunger, jag kan ju mycket så här gamla konstiga låtar, så att om folk ber mig sjunga så här Skånska slott och herresäten, så kan jag sjunga den. Eller sådär, ja.
Det är du en enorm jukebox? Alltså, kan man be dig att spela 1000 låtar?
Det kan man nog, men inte... Ja, det beror lite... Alltså, numera kan jag ju inte musikfrågorna på spåret, för nu har de ju börjat med grejer som är efter typ 2010, liksom, och då är jag ju sämre. Men om det är liksom så här klassisk poprock, singer-songwriter... Och gamla svenska revy och visor. Framförallt gamla svenska revy och visor kan det ju jättebra. Så då kan du nog få ganska mycket. Om jag är på humör.
Så vi kan få testa det nu. Men ja, vi kanske gör det sen. Vad var det första du laddade ner?
Det var på Napster. Och jag tror att det var låten The Look of Love med Dusty Springfield. För att jag... var i tonåren jättestor James Bond-fan. Och den låten tror jag är... Jag vet inte om den är specialskriven. Jag tror att den är specialgjord för den kanske inte jättelyckade men ganska charmiga James Bond-parodin Casino Royale. Alltså inte den som kom sen på 2000-talet utan en humorfilm som de gjorde sent 60-tal. Och där var den med och jag tyckte att den låten var jättebra. Och så hade vi precis skaffat bredband där sen sommaren 2000. Och då skaffade jag Napster och så tankade jag ner den.
Satan, var tidigt bredband väl?
Ja, oh ja, det är jättetidigt bredband. Vi hade inte haft internet innan det utan vi gick direkt till bredband. Ja, det var tidigt, det var det.
Det fanns en Bond parodi på 60-talet, ja, som hette som en senare,
ja,
Bondfilm.
För att, jo, men så här, om jag, det här kan man lätt kolla, tror jag. Men det var så att någon producent någon gång sa till Ian, långt innan de riktiga Bondfilmerna gjordes. Mm. Jag tror att det var så här. Så att var det någon som sa att som köpte rättigheterna till den första James Bond-boken som är Casino Royale av Ian Fleming. Och så blev det aldrig någonting. Och sen började MGM göra filmerna med Sean Connery och de blir jättehits. Och då bestämmer sig den här killen för att ja, men då ska jag... Nu har jag rätt i varenda en av böckerna, då ska jag göra den. Och så vill inte MGM jobba med honom, eller hur det nu var. Mm. Och så bestämmer han, men då gör jag en parodi. Då kan jag ju använda, jag har ju faktiskt rättigheten, jag kan använda James Bond-varumärket och så kan jag göra en parodifilm.
Aha.
Och den är ju då, jag tycker, och det är då en väldigt konstig film med liksom, men det är jättemycket kändisar från den tiden med Peter Sellers som är, och David Niven, massa så här stora skådespelare. De fick en jätte, Woody Allen gör en av sina första filmroller.
Jaha.
Det sägs att det fortfarande går att göra honom på riktigt dåligt humör genom att påpeka det.
Att han var med i
den. Han spelar Jimmy Bond. Jag
måste komma ihåg det här, om man springer in igen.
Ja, men den är ju, alltså, det är verkligen sådär, det är verkligen, man känner att de har gjort massa roliga grejer och sen har ingen liksom brytt sig om och sätta ihop det. Den är jättekonstig och kanske inte så bra, men jag tycker att den är ganska
charmig. Men bygger charmig. Den på Casino Royale?
Löst. Mycket, okay. Mycket löst. Mm. Orson Welles spelade den rollen som Mads Mikkelsen spelade den i. Men den brukar ofta nämnas som en sån här kalkonfilm, men den är väldigt charmig och den är väldigt så här tidstypisk.
Vad var nu frågan? Kommer du ihåg det?
Vilken som var första gången jag laddade ner.
Just det. Och då är det en låt från den alltså.
Det var en låt som heter The Look of Love som jag tror att det är Burt Bacharach som har skrivit den och Dusty Springfield sjunger. Den är jättefin.
Vi tar några sekunder av den också tycker jag. Gud, vilken... Ja. Vem är Sveriges roligaste?
Oj, ja, men då blir det ju de här vanliga. Petrina Solange tycker jag är fantastisk.
Mm. Du kan väl ändå bredda vårt kartotek lite grann?
Ja, men om de är ju aktiv just nu så... Jag tycker Johan Wandlo, serietecknaren Johan Wandlo, är alltså jag läser mycket serier och mycket humorserier, men det är väldigt få som jag...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skrattar högt till så mycket som Johan Wandlo. Men sen vet jag att Anton Magnusson tycker jag ju liksom är, om man ska se över hela linjen, han gör ju så mycket, alltså om man tar Jonathan Unge exempelvis, är ju fantastiskt rolig när han gör stand-up. Jag skrattar jättemycket åt honom. Sen skrattar jag inte lika mycket när han gör poddar, och det är inte för att det är dåligt. Absolut, jag tycker Jonathan är en fantastisk poddare, men det är liksom inte lika skrattet. Anton tycker jag är liksom lika skrattet när han rappar som när han gör radiositcoms eller stand-up eller sin egen podd. Det tycker han, tycker han är skitrolig.
Julkalendern tycker jag man inte ska glömma.
24
dagar till jul, eller vad heter den?
Aha, har du inte sett den? Nej, den här är helt missad.
Den är som man gjorde tillsammans med, det var Elinor Svensson, Johanna Wagrell
och
Albin Olsson. De hade, de delade på det och så gjorde de fem avsnitt var eller något sånt där.
Den måste jag ju kolla in, för det där har ju några av de roligaste tycker jag. Men ja, Sandra Ilar tycker jag också är helt fantastisk. Niklas Löfgren.
Ja.
Han har väl varit med här, tror jag.
Ja, visst.
Ja, och han är en sån där som jag hoppas ska... Om man ska ta någon som är lite mindre känd. Jag hoppas att han fortsätter, för han är ju fruktansvärt rolig.
Verkligen.
Ja, det... Jag hoppas han fortsätter ta precis lagom väl hand om sig. Så
ja,
att
precis. Han får inte bli framgångsrik.
Nej, men han ska ha bra material, liksom. Men han vill att han är försiktig om sig.
Ja, just det. Vad får du att gråta?
Jag har märkt att i så här film eller musik eller konst är nästan alltid scener eller ögonblick där en person ser tillbaka på någonting och konstaterar att så här blev det.
Mm.
Det har jag märkt. Det är en sån där liksom riktig tearjerker. Men som i, vad heter den? Torka aldrig tårar utan handskar.
Mm.
Den här serien som Gardell gjorde om AIDS då. Där finns ju då, jag ska inte spoila alltihop, men huvudpersonen då förlorar sin pojkvän i AIDS sent 80-tal och får inte vara med på pojkvännens begravning, för hans föräldrar skäms lite för att deras son var gay. Och sen först när föräldrarna har dött, det vill säga i nutid, får han komma och lägga rosor på graven. Ja, nu spoilar det allt i alla fall, men det är ju liksom och i den scen då så sitter han på sitt, Björn Kjellman spelar honom då i äldre tappning och bredvid den lokala, liksom, som man förstår då, i undertexten garderobsbögen som har sett till att han har fått komma hit nu. Och så berättar han liksom enormt detaljerat om liksom hur sjuk hans pojkvän var. Och Björn Kjellman är fantastisk i den scenen. De flesta jag känner börjar nog gråta redan under den scenen, för den är oerhört stark. Men sen mot slutet så är den här lokala garderobsbögen som då liksom... Förlåt, jag vill ju inte vara oförskämd, men... Och Björn Kjellman förekommer och man, nej. Jag träffade aldrig någon annan. Det blev inte så. Jag börjar liksom... Jag får liksom gåshud. Bara jag pratar om det.
Ja, den är stark. Otrolig, alltså.
Men också, det finns en av mina favoritband. The Go-Betweens som har en låt som heter No Reason to Cry. Som i första versen skildrar liksom ett par som bråkar och man förstår under andra raden att det tar slut. Och sen är refrängen liksom raden om But there's no reason to cry om igen. Och sen i andra versen så får man plötsligt veta att det här var ganska länge sedan. Andra versen går så här: Been 15 years since we last spoke. The wounds have healed on my throat. The autumn sun's a creamy haze. On Fox Hill Green I lose the day. But there's no reason to cry. Gotta find a reason. Så man förstår ju liksom under texten att han borde ha kommit över det. För det är så länge sedan. Och de fysiska såren har liksom... Såren, han sjunger nämligen första versen om att de bet honom i något tillfälle, att de blev så arg på honom. Att det såret har läkt. Och han borde inte, han har ingen anledning att gråta, för det är så länge sedan. Men han gråter ändå fortfarande, för han har inte kommit över det. Också, nu blev det väldigt krångligt i min återgivning där, men det, ja, jag kan inte, det är en sån där låt som jag inte heller kan höra utan att bli alldeles...
Vilken häftig insikt att veta att det är sånt du gråter.
Ja, nej, men jag gråter väldigt lite, tyvärr. Men det är mycket sånt som... Ja, i sådana filmer som när folk ser tillbaka och bara, nej, så här blev det.
Väldigt fint. Ja. Jag har två stycken, varför heter det X och inte Y på Torka aldrig tårar utan handskar? Vill du höra dem?
Ja.
Varför heter det Torka aldrig tårar utan handskar och inte nudda mark?
Häpp. Den så... var lite bättre än den här som gick på 90-talet när jag var liten, att Jonas Gardell har en fin i arslet.
Ja, just det.
Ja, men den var inte så
Det var också någonting om... Ja, just det, men det var bara valutan, att den svenska kronan ligger under den finska marken. Eller vad, man skulle gräva, jag kommer inte ihåg. Men det var ju inte något bögskämt, det var ju bara en... Det funkar ju inte när det gick med EMU sen, det var ju superotydligt. Den andra är, varför heter det Torka aldrig tårar utan handskar och inte ollande till annans död? Vad tycker du om den?
Antyder man då att Holland är en exklusivt homosexuell aktivitet?
Nej,
den är inte lika logisk, men den är rolig.
Värdigt hanterande av den gråtmilda stämningen.
Ja, precis. Här, nu gick man direkt på bögskämten. Det är bra.
Bla, bla, bla. När kommer du till bögskämten?
Nu ska vi inte vara så känslosamma här.
Nej, det
är så... Simon Gärdenfors jag sitter med här helt plötsligt.
Ja. jag valde att hantera det så. Mm. Vad blir du orimligt arg på?
Mm. Nu så här, jag är ganska lång. Jag är 1,90 lång lite drygt.
Jag blev förvånad.
Ja, okej. Okay, ja.
Väldigt stilig.
Tack så mycket, tack så mycket. Och jag har långa ben och jag går oftast väldigt fort. Jag älgar fram, brukar en kompis till mig säga. Och då kan jag ju bli fruktansvärt arg i mitt huvud om jag kommer gående jättefort och är på väg någonstans. Och så säger jag att ja, men det är en liten gata i Stockholm och det är fullt med bilar ut i gatan. Så jag kan inte gå ut i gatan. Mm. Och på gatan, på trottoaren så kommer det liksom en dagisklass som går jättelångsamt. Mm. Det finns ingen möjlighet att gå om dem på något sätt. Jag måste sänka tempot, jag måste ta deras tempo. Jag måste gå där långsamt, stega fram. Då blir jag ju vansinnig. Ja. I huvudet. Men som sagt, det är i huvudet. Mm. Det är inte så att jag börjar skrika, utan i huvudet är jag rasande. Och bara, men flytta på er för helvete.
Och det är inte så att du har bråttom någonstans specifikt?
Nej, det är bara att jag måste sänka tempot helt plötsligt. Mm. Men det kan också vara som jag går in på, säg att jag går in på ICA, så vet jag ju i regel på mitt lokala ICA var allting finns. Och jag vet på förhand vad jag ska handla. Mm. Och i huvudet så är jag ju liksom, när jag går in på ICA, i huvudet har jag ju redan gått därifrån. Mm. Det här ska jag ju liksom, det här är bara att riva av. Jag vet ju var de här grejerna finns. Det ska liksom bara, det är egentligen redan överstökat för mig. Ja. Och då är det ju inte så jävla bra om det då liksom helt plötsligt är någon som står, eller kan bli kö i kassan för att det är någon som har köpt jättemycket och dessutom långsamt lastar upp allting på bandet. Eller
kuponger
om
liksom, och skit.
Ja, eller om jag, det där skåpet som jag ska handla går inte komma fram till för någon annan som står där, då kan jag liksom huvudbita det. Det är lite samma mekanism som det här med att tror att jag inte kan, jag har aldrig riktigt lärt mig, mitt nyårslöfte i år är att lära mig att knyta skorna ordentligt. Och jag tror att en viktig anledning till att jag är dålig på att knyta skorna är att när jag sätter mig när jag ska knyta skorna så har jag redan gjort det i huvudet. I huvudet är jag liksom redan, jag är i nästa steg. Jag har liksom redan lämnat hemmet och är på väg att göra det där. Knyta skorna ska bara liksom bockas av. Så, ja, nu ska jag väg och göra det här.
Det känns som att du känner dig själv ganska väl. Att du har liksom ett, att du liksom vet vad saker beror på. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är det här med att bli äldre tror jag. Eller så är det grunden för mycket. Nej, men det, jo, men det, jag har börjat inse det där mer och mer. Så jag försöker lära mig, så sagt. Men jag har lite det där, jag har svårt att ställa om. Alltså, det var samma när jag kom och tog körkort, så gick jag på någon intensivkurs och de sa att jag hade bokat en tid. Och sen kommer de bara, du, vi har fått ett återbud på en tid en vecka innan. Mm. Och jag var så här, nej, fan, måste jag ändra planerna? Mm. Måste jag... Så jag tänkte, men vänta lite. Och då hade jag liksom ändå lärt mig så mycket att min spontana reflex i sådana där sammanhang är att inte ändra den uppgjorda planen. Mm. Men sen, och då fick jag liksom bara lugna mig, men vänta lite. Nu ska vi gå förbi den reflexen. Det kommer ju kanske vara så att jag behöver köra upp flera gånger. Och då är det ju, numera måste man göra det på så kort tid, va? Det är 2 månader. Jaha. Så då är det så här, okej, men då är det ju bra om jag har en vecka extra. Ja, men då gör vi det. Och då blev jag efteråt så där, fan, jag kanske har utvecklats lite. Jag börjar liksom inse att jag ska gå förbi den där första reflexen och att inte vilja ändra den uppgjorda planen.
Blir det körkort då?
Jag har aldrig körkort.
Mm. Bra.
Ja, tack.
Gud, vad skönt.
Ja, det är skönt.
det
här var några år sedan i och för sig, men ändå. Ja.
Har du varit i Roma Alpin?
Nej, men det var nära tror jag en gång.
Yes.
För att min skola när jag gick på högstadiet, vi skulle till, jag tror att det var till Roma, någon sån här idrottsdag när man åker upp tidigt och åker hem igen. Men jag blev sjuk. Om jag var förkyld eller sådär. Så jag fick vara hemma istället. Men det känns lite halvvarslat hela den grejen. Halvvarslat. Nej, men att åka iväg på, liksom åka upp. Och hur länge hinner man åka egentligen innan man ska hem igen?
När man var 7 kändes det som en evighet. Men du har rätt i att det var liksom ett att åka på förmiddagen och 3 på eftermiddagen. Liksom. 1000 spänn.
Ja.
Så det var nog inte...
Nej, jag missar kanske inte så mycket.
Men skedde all aktivitet på ön för er?
Nej, då hade vi flyttat in till stan. Jag kommer inte ihåg. Jo, men när jag var i idrottsstaden när man var liten så gjorde det väl det. Ja, eller man kanske åkte iväg. Vi hade någon gång när jag gick på Blåmellansorget, då åkte man till... Det finns en fäktningsstudio i tunnelbanan till Hjorthagen. Den kan just ha det. Var på någon gång. När jag var
Djurgårdens fäktningsklubb, tror jag.
Så heter det kanske, ja. Ja, just det var jag på någon gång.
Jaha, var det kul?
Ja, det var skitkul.
Det är ett av de roligaste fusken någonsin. Det är någon som har tagit OS-guld i fäktning någon gång och hade manipulerat, för det är elektronik. Alltså när spetsen på värjan nuddar räkten, direkt, då piper det till. Men då hade han en liten knapp som han tryckte på. och tog massa poäng och vann.
Gud vad bra.
Ja, det är så jävla härligt.
Fan, den ja.
Så här kanske 60-tal eller något sånt där.
Okej, okay. Det är sånt tycker jag är intressant. Det skulle jag gärna fördjupa mig när det gäller sport.
Ja. Nu har vi blivit så nära man kan bli Patreon-frågorna.
Okej.
Okay. Vi drar i nästa jingeltråd.
Ja, då passar jag på att ta lite.
Bra. Då kör vi Patreon-frågor. Vi börjar med stadens kafferost.
Bra namn.
Ja. Hur dricker du ditt kaffe? Jag tror att det är ett företag det här faktiskt.
Svart som natten.
Black as the moon
starkt
night.
Och jävligt som livet självt, som min flickvän någon gång sa om mitt kaffe. Starkt, ja. Starkt, eller var det starkt och bittert? Jag kommer inte ihåg. Nej, men jag vill ha... Jag är en sån där som helst tar 2 skopor per kopp. Och ingenting därtill. Det har jag alltid, även om det kan vara gott med grädde i kaffet ibland, så nej, det är väldigt nästan bara svart kaffe.
Vi pratade innan här om att jag vill ju införa pipmugg på alla kaffemuggar för att hålla värmen, men du gillar ditt blaskigt också då. Eller vad heter det, ljummet?
Ja, det gör jag. Det har alltid varit en sån där som liksom helst när kaffet är färdigbryggt så stänger jag gärna av plattan så att det inte står. Jag vill gärna att det ska vara lite svalare. Ja, jag vet. Jag har förstått att det är en jättemärklig men jag har vant mig vid att vara lite märklig, så jag kan bjuda på det.
Stort. Marcus undrar, vilken svensk stand-up special är den roligaste du sett eller hört?
Ja, det är nog Benne med, eller heter den väl, med Anton Magnusson. Den var jag på så live. Den var ju otroligt rolig.
Ja.
Fruktansvärt kul. Det är liksom... Ja, nej. Den finns ju på YouTube i animerad tappning, så jag ska inte spoila den.
Nej.
Det är ingen idé att försöka. Det är ju det med Anton. Det är väl en del av hans geni, det är hans timing, hur han kan liksom få ihop Mario Kart med Englas föräldrar och får det bli jätteroligt. Alltså, det går inte att återberätta på ett sätt så att det blir liksom ens en bråkdel så roligt av det som Anton får det till.
Ja, den ska ni se. Det är jättetoppen tips. Fredrik Axelsson undrar, hur tror du att coronasagan slutar?
Oj, bra fråga. Jag vill ju att det ska sluta bra med få döda och att alla mår bra. Nej, men jag vet inte, alltså, som det ser ut just nu så jag kan ju så lite om det här, så det är liksom det, men det ingår väl inte i det här att jag ska vara expert. Det man såg nu är att flyget har ju typ rasat med 97% jämfört med förr, läste jag någonstans. Jag vet inte hur tillförlitliga siffrorna var, men man kan väl kanske hoppas att vi blir väldigt, 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 väldigt mycket mindre utsläpp nu här, och att det kanske kan, och att det man hoppas att folk kanske tänker till lite, jag vet inte.
Men har du hört om spökflygen?
Ja, att de måste flyga. Ja, jag hörde om det. Ja,
att de har några avtal som gör att de måste flyga de här flighterna, så de flyger dem tomma istället.
Jesus. Nej, men jag vet inte. Man hoppas på att någon sorts jävla wake-up kom. Men å andra sidan, det var ju fruktansvärt varmt där sommaren 2018. Jag vet inte om det påverkade folks... Jag kan så lite om det här, men jag hoppas att det ska sluta bra. Jag vill inte sitta och spekulera om något jag inte kan.
Kan vi få ett datum?
Som?
Nej, du tror att det är över?
Innan nästa högskoleprov, tack, för jag vill gärna skriva det. Och det är väl, vad det är, 18 oktober typ. Något sånt där.
Ja,
då säger vi det, innan det.
Perfekt. Melvin Strömstedt.
Också bra namn.
Jag har nämnt det tidigare, jag tror att han hatar mig. Det är väldigt märkligt det här, att han pumpar in pengar men fortfarande tycker väldigt illa om
mig. Ja, men jag har en snedtänkt lyssnare som hatar, som jag brukar skriva på Flashback, som hatar 90% av alla program, men ändå lyssnar varje vecka och kommenterar varje vecka. Framförallt hatar alla mig och David Nessle, som är de mest återkommande gästerna. Tycker jag fint ska vara med.
Jo, men han pumpar väl inte in pengar?
Nej, det gör han i och för sig inte. Men det är fint att han orkar bry sig. Liksom, varför lyssnar han? Han såg att man ogillar
allt. Hatewatchar du ingenting?
Nej, det tror jag inte att jag gör. Det är väl lite om man tittar på kalkonfilm, men det gör jag inte så mycket nu. Men det är inte hate direkt.
Nej,
heller kanske.
Det är med hjärta ändå.
Ja, och lite så här, hur kom det sig? Hur liksom, var tanken bakom Jean Banan inuti Jean-Frika? Det finns en väldigt bra artikel om det som Filter har skrivit som man kan läsa. Nej, jag vet inte om jag hate.
Och hur fick de Johannes Brost?
Ja, jag tror att den enda som vill uttala sig i den här artikeln är just Jean Banan själv.
Ja.
Som gör poängen att den här filmen, en massa halvdanna filmer kommer ju vara bortglömda om 30 år. Men folk kommer komma ihåg den här filmen för att den inte blev så bra. Ja. Eller att den blev så väldigt, 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 väldigt inte bra. men han skriver om det i sin självbiografi. Jag tror att det var att han ville komma bort från svenska vintern. Jag tror att det var så enkelt. Men det är också tur.
Johannes då?
Johannes, ja. Jag vet, men det är också lite, alltså, är det någon, har den filmen någon saving grace, så är det ju Johannes Brost, för han är ju riktig skådis. Alltså inget ont om Dr. Alban eller Kiki D eller alltså jag tycker Sean Banan i sin genre är fruktansvärt bra,
jag
alltså, som komiker. Men Brost är ju riktig skådis. Han kan ju liksom göra någonting av det här materialet.
Var det samma år som Avalon också?
Att han kom. Så nära. Han hade precis liksom gjort den här John Travolta Pulp Fiction grejen och sen så gör han sin Battlefield Earth. Jag tror en kollega till mig som sa att han hade träffat Johannes i samband med det här och så där, att varför gör du det här när du precis har gjort det här? Mm. Att, man måste ju finnas över hela fältet. Och min kollega var så, måste man verkligen det? Men jag gillar att han gjorde det.
Jag också.
Man gillar Johannes Brost på något sätt. Synd att han gick bort så tidigt.
Vad var frågan?
Ja.
Minns du det?
Nej, Melvin någonting som hatade
dig. Ja, det var så vi började. Ah. Tack för att du påminner mig. Jo, han undrar, om du kunde förändra en sak med hur du växte upp, vad skulle det då vara?
Oj, vilken personlig fråga. Mm. Ja, men det är nog det som vi kanske, som vi pratade om här tidigare. Det är väl att jag ska säga, du behöver inte, jag ska säga, jag skulle låta mig själv vara nybörjare väldigt mycket mer än vad jag har låtit mig själv. Alltså jag har tänkt att jag ska vara superbra på allting jag tar mig för direkt. Mm. Och det är ju jävligt dumt. Men det är inte det, är först nu senaste åren som jag har börjat inse att ja, det är så jag har fungerat. Alltså, inte minst nu när jag håller på och räknat och sådär. Man måste liksom, du kan ingenting i början.
Nej.
Och det är inte skamligt. Det är inte skamligt att fråga andra människor om hjälp. För det har jag nog haft jätteproblem med hela mitt. Jag har haft jätteproblem med att ta hjälp av andra människor. Och jättesvårt att erkänna att jag kan inte det här. Jag vet inte hur man gör. Berätta för mig. Det hade jag nog sagt åt lille Fredrik om jag hade fått gå träffa honom. Att för fan, det är ingen som dömer dig.
Nej.
Nej.
Jättebra svar tycker jag.
Tack.
Rickard Söderlund, vilken egenskap tycker du minst om hos andra människor?
Allmän jävla oginhet. Alltså människor som inte bjuder till. Ju äldre jag blir, ju svårare har jag fått för det. Alltså, jag menar verkligen inte att man måste låtsas att man är jätteglad när ens mamma precis har dött eller något sånt.
Nej.
Men jag blir liksom, jag stör mig på människor som inte kan göra basic trevlighet.
Mm.
Eller liksom åtminstone, jag menar, de flesta jag träffar är ju liksom inte scarred for life av något krig eller något sånt där.
Nej,
men folk som bara inte kan vara basic, artiga och trevliga.
Mm.
Det behöver inte vara jättemycket. Men
nej.
Som liksom, nej, som bara inte kan göra det kan jag störa mig. Eller som snäsiga i onödan. Mm. Och det tycker jag inte om. Det är ogillar som fan.
Det där är inte superintressant. För jag upplever att för egen del, jag säger inte att jag är generellt generös eller liksom mer ogin än någon annan, om man kan säga så. Men när man var 17 och gick på fest, då stod man liksom, då hade man påsen med bärs mellan knäna. Det bjöds inte på någonting och det var liksom standard. Men sen blir man vuxen och inser så här, det är astrevligt att få ställa fram snittar. Alltså det känns skönt i magen.
Jo, det gör det. Men det
känns det som att vissa inte har blivit vuxna.
Nej, men
det är något sånt typ.
Ja, nej, men det kan jag väl möjligen förstå. Alltså det är inte så farligt, men det är mer som jag hade någon bekant eller en god väns kompis som jag träffade lite då. Som jag som alltid försökte vara trevligt. Hej, Johanna kan vi säga att hon hette. Det hette hon inte. Men vi säger det. Hej Johanna, hur är läget? Jaha. Eller vid något tillfälle träffade jag henne. Jag visste att hon hade fyllt år nyligen. Grattis för sådana hopptök. Eller så man försökte vara lite så här. Ja, hur var det för dig då? Hur går det för dig? Jo, det är inte så mycket. Så här, och liksom alltid. Alltså så här, det är här med inte den här Johanna så bra. Men så här snäsig och lite så här, och nej, jag vet inte. Jag stör mig som fan på det. Nu låter jag superbrackig här, men det blir det på.
Verkligen inte.
Nej, men jag vet inte. Jag återigen, jag kräver inte mycket, men man bjuder till lite i alla fall bara. Det är liksom, sen behöver man inte säga, jag har all förståelse för att man inte har råd med så många öl eller så här. Det är inte det utan det är bara allmän lite basic trevlighet så. Det tycker jag.
Man kan även mentalt försöka undvika att ha påsen mellan knäna.
Ja, men kanske mer så då. Precis.
Andreas Sigelin, han undrar vilken som är din favoritglass of all time. Visst är det härligt med en man som rimmar på Piggelin som har en glassfråga?
Vad heter han?
Sigelin.
Ja, det är jättebra. Det är som han, där fanns en låtskrivare förra som hette Gunnar Versen. Det tycker jag också är väldigt kul. Att det är lite,
ja,
där,
just det.
Kalanka namn. Perukmakare Per Uken.
Robert Tennisberg, sportjournalist.
Han kunde ju inte bli något annat.
Annika Vinst på Nordea, va? Om hon är kvar.
Förlåt, vad var frågan? Glass, ja. Min favorit. Jo, men jag tyckte att de hade, när jag var i, jag vet inte, det finns i Sverige fortfarande, men det var så här Mövenpick. Ja, det gör det väl. Nu finns det så här små förpackningar.
Mövenpick?
Nej, Mövenpick.
Aldrig hört.
Nej, Mövenpick. Nej, det, och det var ju sån här riktig lyxglass. Så det var någonting jag väldigt, väldigt sällan hade råd med. Men ibland köpte jag deras Macadamia Dulce, hette den. Så här Macadamia. Och det tror jag aldrig att jag hade smakat tidigare.
Den är det glasstårta? Nej.
Nej, de gör kanske sånt också. Men det var liksom mer som, vad ska man säga, det såg ut... förpackningen på, numera så är det liksom som små kuber eller som små fyrkantiga.
Jag googlar Möven
Mövenpick.
Möven.
Jag tror det är schweiziskt.
Pick,
Mövenpick som ett ord.
Där Mövenpick. Då ska vi se. Bild på den, tack.
På den tiden.
Jaha, ja.
På den tiden såg de ut som så avlånga sockerkaksformar och de hade de något som heter macadamia dulce som var macadamia nöt och sött och gräddigt och eller precis lagom sött och gräddigt och sån här nötterna. Det var jättegott.
En adlig Ben & Jerry's är det.
Ja, kanske det. Jag vet inte när Ben & Jerry's kom till Sverige. Jag tror inte att det fanns då, men deras cookie dough är ju annars liksom det som finns nu är väl den och deras cinnamon buns, ja. Svårslaget. Det är sånt där som apropå unna sig, den där gången i veckan när jag äter glass, då blir det gärna någon av dem.
Erik på Bistro Bromma undrar, hur är din relation till djupt vatten? Mm. Lite favoritfråga faktiskt.
Ja. Menar han liksom rent bokstavligt eller någon sorts metaforisk mening?
Men du får verkligen tolka fritt.
Jag hamnade någon gång på djupt vatten när jag var liten och inte kunde simma ordentligt. Det var inte så jävla kul. Nej, men den, numera är den väl helt okej. Okay. Jag hamnar så sällan där. Mm. Eller, ja, när jag gör det så åker jag väl båt mest. Uh-huh. Nej, men ja, nej, alltså, jag simmar i och för sig. Jag tycker i och för sig om att kunna bottna när jag simmar. Jag tycker det är ganska, det är skönt. Men nej, jag har inga större problem med djupvatten idag.
Men du har ingen sån inverterad svindel så att, som vissa har?
Att jag kommer ut på djupvatten och så får jag jättenoja.
Ja, precis.
Nej, det tycker jag. Nej, jag kan nog hålla mig ganska lugn där.
Mm, du känns trygg.
Tack så mycket.
Min syster, Elinor, när du var liten...
Det är din syster på riktigt, det är inte hennes alias. Utan,
nej, hon har nog inte angett något alias. Nej, jag brukar bara lufta det lilla skrytet. Hon har varit gäst också faktiskt. När du var liten, vad ville du då bli när du blev stor?
Först ville jag bli betjänt.
Nej, vad nice!
Jo, men det var för att jag såg de här, vad heter de... Alltså han som sen gjorde House, vad heter han? Hugh Laurie.
Ja.
Och Stephen Fry, de gjorde en, det finns en så här, det fanns en författare som hette P.G. Woodhouse i England under första, länge, han blev väldigt gammal, men på 1900-talet. Och han gjorde böcker om en överklassnobb som hette Bertie Wooster och hans betjänt Jeeves, som sen i tidiga internet gav namnet en tidigt Google, Ask Jeeves.
Det var från den
figuren. Jag körde ju alltid Alta Vista, men det fanns
Ask Jeeves.
Och den filmatiserades som tv-serie och gick när jag var 6-7 år. Och Stephen Fry spelar då den här betjänten som alltid är väldigt välklädd och alltid har koll på allting och pratar på... Stephen Fry har en väldigt bra röst. Och jag tyckte det verkade jättekul att vara betjänt och gå runt och plocka hemma och sådär. Så det vill jag... Och sen vill jag väl bli men en sån som... stod på scen och sjöng och var lite konstig och jag ville väl typ lite bli Povel Ramel och det har jag väl kanske lite blivit också. Jag vet inte.
Stora ord, men ja.
Ja, lite den andan kanske.
Exakt. Ja, men verkligen. Det var inte meningen att vara taskig.
Nej, det förstod jag.
Betjänt är ett ord jag har saknat. Jag har inte sagt det, min go-to-betjänt är från The Nanny.
Just det. Han var ju också väldigt cool.
Ja. Han var
lite såhär sardonisk, lite såhär smårolig och lite torr och sådär. Ja, just det. Den har man inte tänkt på. Den här ni... Friend Rush, det var länge sedan man tänkte på den. Men den var rätt, den tyckte jag om när jag var liten.
Jag också. Ja. Då kör vi... Markus Wäterleinen undrar vem som är Sveriges mest underskattade komiker.
Då borde jag svara den som alla svarar. Han som gjorde Della Classico, som jag bara inte kan komma ihåg vad han heter.
Vad fan var det?
Ja, men det är
Thomas
Högblom, ja, just det. För att alla har svarat honom. Nej, men vem tycker jag är det? Jag tycker ju att Niklas Löfgren, jag vet inte om han är underskattad, det är väl bara att han liksom inte är så känd ännu. Jag har redan nämnt honom i och för sig. Jag tycker han är fruktansvärt kul. Och sen också, ja, David Nessle har jag ju för alltid tyckt är väldigt rolig. Sådär. Han har lite, det är skönt att han i sent i livet har börjat satsa på saker som han är bättre. Alltså, David är en bra serietecknare. Det är det han har gjort större delen av sitt liv. Men han är ännu roligare som liksom babblare. Och det är jättekul att han har börjat göra det nu mer med snedtänkt, men också det här med moralgranskan och sådär. Så att David är en av de roligaste människor jag vet. Jag vet inte om det är underskattat. Det var mer svar på en tidigare fråga. Men... nej, men vi kan väl säga Niklas. Jag tycker han är jätteskojig.
Toppen. Per Hultman-Boje undrar, vad är något du önskar att alla visste om?
Oj. Nej, men det var nog lite så det... Alltså, det var nog kanske lite det jag var inne på tidigare. Man ska... Ja, men det är, vad är det han sjunger där i Kamomilla stad. Man ska aldrig plåga andra, man ska alltid bjuda till, men i övrigt får man göra vad man vill. Det är väl väldigt trevligt.
Jättebra.
Ja, den kör vi på.
Kamomilla stad. Ja, är det norskt?
Ja, det är norskt från början. Det är väl, och sen översatt till svenska. Jag tror att det är Ulf Peder Oller också som har översatt den. Det ska jag låta vara osagt i och för sig, men ja.
Det är ett otroligt namn, är det?
Ja, det är det.
Då tar vi Simon Brorsson. De undrar, vad hade du inte gjort för en skattad miljon?
Och, köpt VM-biljetter? Nej, jag vet inte.
Vet du, så här har vi valt att tolka frågan. Nu menar jag inte, och du kanske tolkar hur du vill, men det är så här, vad går din jävla gräns? Alltså, du skulle inte springa maraton eller äta mänsklig hud eller förskingra eller något sånt där. Alltså, vad går gränsen? Nej, där, det är inte värt en miljon. Någon skärningspunkt?
Ja, du. Ja, det är ju svårt, för att om jag säger att jag inte skulle knivhugga folk jag känner, då skulle jag allting fram till att knivhugga folk jag känner vara okej. Är det så man ska tolka det? Fan också.
Paradise Hotel?
Nej.
Hade du inte gjort det?
Nej. 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 Varför ska jag vara med i Paradise Hotel för?
Skattad miljon,
alltså. Ja, det är sant i och för sig. Inte avslöjat en massa saker och ting som jag hade fått veta i förtroende. Det hade fan inte varit värt det. Jag hade mått så jävla dåligt av det. Om jag hade fått sånt som folk har berättat för mig, att det här får du absolut inte säga till någon annan, och så säger jag det. Och för att jag får en skatt. Fy fan vad jag... Det hade inte varit värt en miljon. Jag hade mått så jävla dåligt av det. Resten av mitt liv. Nej.
Är det jobbigt, tycker du, när man är i den här, om man tänker sig att du och jag rör oss lite i samma bransch, där det är så här, man ska ha en svada och man ska plocka liksom, när det dyker upp ett äpple i perfekt, ska man plocka det och säga det liksom. Är det svårt att inte avslöja saker?
Ja, som det kan jag tycka. Det är där, vad heter han nu då? Billy Crawfords släkting har pratat om det där, någon psykiater, narcissistisk berusning, att man står på scen eller gör en sån här podd och så bara helt vill säga roliga, intressanta saker, så och så säger man något man inte borde säga. Ja, det kan ibland bli. Det var med en podd jag var med i där jag råkade avslöja någonting som i och för sig inte var så där fruktansvärt. Det var inte något jättehemskt. Och det förutsatte att några få personer som skulle lyssna på den podden, som sannolikt inte gjorde det.
Just det.
Och det var egentligen inte en jättehemsk sak, men det berörde, det gällde en person som står mig väldigt nära. Och då kände jag att där hörde jag faktiskt av mig, så att ta bort det. Risken för att de här att fel personer ska höra är nästan obefintlig. Men jag vill inte sätta den personen i den. Nej, det vill jag inte göra. Så nej, det kan vara knepigt. Det kan det.
Bra poäng. Podcasten Värvet undrar, eller vill att du berättar någonting om dina föräldrar.
Min mamma är läkare, specialist på onkolog. Hon är onkolog.
Vad är det?
Hon är specialiserad på bröstcancer. Sen kan jag inte förklara hela ordet onkolog. Det är jättedumt. Jag har inte bara sagt det i mitt liv. Min pappa är pensionerad språkvetare. Han var docent i lingvistik på universitetet nästan hela sitt yrkesliv.
Jävlar.
Ja. Ja, det duger det som svar.
Verkligen.
Vad ska jag vet inte.
Man får tolka den fritt helt enkelt.
Det får man göra.
Järnemyr undrar, McDonald's eller Max?
Max. Fast helst Burger King. Eller helst igen. Nu har de tagit bort den, de dumma jävlarna. Men det är helst Prime Burger och den som de hade som heter Le Burger, eller hur man skulle uttala det. Med tre sorters jättegod ost.
Åh, jävlar.
Ja, franska ostar. Det har de tagit på. Om det är någon här nu på Prime Burger, beslutsfattande ställningar som lyssnar, så ta tillbaka Le Burger. Det var det sämsta misstag, största misstaget ni har gjort, att ni tog bort det.
Vad är Prime Burger? Är det en egen
Prime
kedja?
Burger, ja, det är en egen kedja. De har några restauranger. Jag vet inte om de har något annat än i Stockholm. Men de hade en nära där jag bor. Och den var jättegod, och så de hade en jättelägre. Sen tog de bort den. Helst den. Men av McDonald's och Max och... helst Max.
Gärna en offentlig ursäkt också.
Ja, det vill jag ha. Det vill jag.
Martin Lundberg undrar, vad är ditt onödigaste köp? Jag förstår att du inte är så prylig kanske, eller?
Nej, jag är inte så prylig. Jag köper det... Jag har väldigt lite så här klimatskam av den enkla anledningen att jag har konsumerat väldigt lite och rest väldigt lite. Det är böcker då mest som jag har köpt. Mitt onödigaste köp... Jag har inte ens köpt en minidisk. Det hade ju varit jävligt onödigt om man hade gjort det.
Det är nästan nice att ha nu.
Ja, men jag har en kompis som brukar liksom så här lite, nästan halvt på skämt, halvt på allvar berätta om när han var helt övertygad om att minidisk skulle bli nästa stora grej och satsade stort på det, och så blev det ingenting.
Men det är ju vår generations Tommy Stil.
Ja, det är lite jävlar. Ja, det har jag redan tänkt på, men det är sant. Men vad har jag köpt som... Alltså, är det onödigt som att man inte har använt det så mycket, eller... Jo, men det onödigaste var när jag som ung filmnörd köpte en jättefet, jättefin Stanley Kubrick-box på DVD på Region 1. För jag var jättestor filmnörd, jag älskade Stanley Kubrick. Och det var liksom, återigen, det här är så länge sedan att det var ovant att se filmer i någonting annat än suddig VHS. Så att äntligen få se dem, och det var ju fantastiska restaureringar. Men jag köpte den för liksom... delade ut tidningar på sånt som sommarjobb och så gnetade ihop till den jävla boxen som kostade på Region 1, som kostade typ 1500 spänn. Och så går det någon månad så släpps den på Region 2 för 500 eller något sånt där. Eller inte ens det, typ 300. Så där, det var ju lite onödigt.
DVD måste ju haft den kortaste, alltså det fanns så kort tid.
Ja, det
så
fort, relativt, ja.
Det är så fort nedladdning liksom. Eller Blu-ray, men det är samma sak,
nej, tycker jag. Ja, det var ju lite mer än 10 år i och för sig, men ja, lite, ja och nej. För det finns ju, jag hoppade ju på streamingtåget sist av alla, men jag är lite besviken, för jag kände jättemycket där jag faktiskt bara får gå till mina gamla DVD-er. Ta fram den där kartongen, för nu vill jag se den här Tecknarens kontrakt igen. Och den finns ju inte, hittar inte den på någon jävla streamingtjänst. Nej, då får man ta fram den där DVD-en. Mycket sådana där obskyra grejer som jag har på DVD får jag fortfarande titta på DVD.
Ja,
så att det är inte riktigt sådär... Jag är inte riktigt med på att det var onödigt så. Jo, men där har man ju också några sådana här... Man liksom köpte svenska tv-serier som sen kom på ett arkiv.
Ja, just det.
Ja, och som nu ligger där forever. Det som är lite onödigt kanske. Läckan köpte jag på DVD. Det här var dumt. Den kunde jag ha hyrt istället. Direkt för det. Även om Jonas Uddenmyr är väldigt bra.
Fattar inte.
Då har vi nämnt Jonas Uddenmyr i den här podden. Det görs också alldeles för sällan.
Och något som heter Läckan.
Ja.
Adam Grenabo undrar, favoritlåt just nu?
Något som heter Seabirds, alltså sjöfåglar, med ett australiensiskt band som heter The Triffids, som var halvstora på 80-talet, skulle jag på säga. Väldigt stora i Skandinavien, har jag förstått. Med en sångare som heter David McComb och låtskrivare som heter David McComb, som var ungefär lika produktiv som han levde ohälsosamt. Han blev väl bara 35-36 år gammal. Men de gjorde en platta som heter Born Sandy Devotional 1985, som jag hörde för några år sedan och som inte riktigt fastnade då. Och sen så gav jag den en ny chans här nu nyligen, och den är jättebra. Just Seabirds är en väldigt konstig låt med en väldigt bra hook, och det är berättelsen om en man, så här, det är nästan som en drift med så här romantiska män i gamla sånger, som man, det har tagit slut med hans kärlek, och då bestämmer han sig för att kasta sig i havet. Helt jävla irrationellt, och det markeras väldigt fint att de här sjöfåglarna omkring honom, de kan äta, han skriker till dem till och med att ni tar mig nu är jag inte längre rädd för att dö, men de föraktar honom så mycket för att han väljer den här enkla vägen, så att de vägrar äta, de äter allting annat men inte honom. det tycker jag, det är liksom, man är romantisk och samtidigt i undertexten jätteantiromantisk. Ja. Jävligt, nej, men det. Och sen lyssnar jag mycket på Vasas Flora och Faunas senaste singlar, som jag tycker, det kommer en ny platta snart här som verkar vara, de verkar ha en stark hand.
Gud vad härligt, ja, det tycker jag också mycket om. Jo, såklart Sundsvallsbönan som undrar i favoritbrottsling. Det är ju true crime, som sagt.
Ja, det är jobbigt, för då vill man ju inte ta någon som har skadat någon på riktigt. Det är ju, ja fan, den är ju inte...
Alltså i sin kontext så fattar ju folk ändå att man måste välja någon som har gjort något dumt. Så det är inte så farligt dumt, ändå.
Ja, jo, men då ska det ju vara någon... Men då ska man ju ta någon typ förskingrare eller någonting sånt där som har blåst folk med. För jag är ju jätteintresserad av diverse olika rättsfall och en del historiska brottslingar. Men det sänder lite tokiga signaler.
Men tycker du det? Om jag säger fuck, marry, kill tre stycken personer, då tror inte att folk tror att du vill ligga med den personen. Utan du har bara tvingats in i en fråga.
Ja, jo, det är visserligen sant. Det är ju mer att då är det väl mer att jag har favoriträttsfall mer som jag kanske är intresserad av. Nej men vad fan? Nej men Sickan i Jönssonligan är väl en bra skurk.
Eller vad?
Ja, fiktiv. Men fast Val Wallenberg kanske. Man vill mer vara Val. Man vill prata på det här sättet. Och har väldigt mycket pengar. Hur är det snabbt?
Just det.
Ja. Det...
Lever han?
Vem nej, Per Grundén hette han. Ja. Han var operettsångare egentligen. Så det passar ju väldigt. Han passar väl väldigt bra för att göra just. Ja. Den typen av roller. Nej, men det, vi tar Wallenberg på.
Jag vill också ha en riktig. Men du kan få ta ett fall om du vill. Om du inte vill glamorisera göra illa någon.
Ja, eller om jag får ta fall. Det här är inte min favoritbrottsling på något sätt. Utan, men om jag får ta en historia som har intresserat mig. Får jag göra så istället?
Hemskt.
Nej, men det var ett fall med en man som heter Jan Källgren. Som blev dödad 1988 i en Stockholmsförort. Hans fru har varit i Norrland och hälsat på sin... Eller hans sambo var där, hälsat på sin gamla mamma i Norrland över helgen. Och kommer hem och hittar sin man död. Och polisen kommer dit och de förstår att hans hembränningsapparat har varit framme. Han har haft besök av några människor. Och så där, och att det har liksom blivit det man kallar för fyllbråk, va? Och så har någon huggit honom i bröstet med en kniv. Och en gammal granne har sett ett ungt par som han beskriver det. Han har hört hur det låtit från den här lägenheten och sen sett ett ungt par gå därifrån. Och man hittar också en damklocka på platsen och lite fingeravtryck. Så polisen tänker att det här kommer vi klara upp jättefort. Mm. Men de lyckas inte spåra den här klockan, fingeravtrycken finns inte i registret. Så småningom lägger de ner det här. Det här var direkt efter Palme också, så de hade lite brist på resurser. Så. Och sen går det många år, det här är då och då med cold case-program. Och då tas det upp liksom sådär. Och det finns DNA på någon cigarettfimp som de hittade där från, som jag märker, Gula Blend. Och man märker, det, ju bättre DNA-tekniken blir, upptäcker om det är en kvinnas DNA. Och sådär. Och sen 25 år senare så tar cold case-gruppen upp det, och en av Sveriges bästa mordutredare, Bertil Salin, sätter sig och går igenom det här och bara säger, okej, om jag hittar klockans ägare så hittar jag mördaren. Då måste jag kolla på dem som hade sådana klockor bevisligen registrerade men inte kunde visa upp några. Och då de flesta hade gjort förlusten, men där är det en. Jaha, då ska vi se här. Oj, hon bor bara... När de var hemma och intervjuade eller förhörde henne så bodde hon bara 1 kilometer från mordplatsen. Mm. Och hon har en jättekonstig... När de först ringer upp henne och säger jag har den klockan. När de sen kommer hälsa på henne veckan efter när jag har tappat bort den. Jag råkar tappa bort den på badhuset. Och som sagt, de hade hittat en Gula Blend-film på mordplatsen. Och i förhöret så noterar polisen att det ligger ett paket Gula Blend fram hos henne. Och han tar sig bara för pan. Men för helvete. Och med tanke på att den här grannen hade sett att det var ett par som... tar in både henne och hennes man på förhör, och det visar sig att det är ju deras fingeravtryck och DNA från lägenheten. Och det här var liksom ett helt vanligt par, alltså två vanliga människor, hyggliga medborgare, som hade kvinnan hade suttit på Heta linjen som fanns då och kommit i kontakt med den här killen och ja, uppe, jaha, oj, du bor bara härifrån, bit ifrån mig, och så hade de gått dit för att hälsa på, och som de beskriver hade han trott att han skulle få ligga med den här tjejen, och nu, han hade inte räknat med att hennes man skulle vara med, och så blir han våldsam så småningom och tar strupgrepp på den här mannen, och mannen får tag i kniven och fredar sig liksom, och så springer de därifrån. Ja. Och de var helt ostraffade. De hade aldrig gjort någonting. Och det fascinerar, alltså det är klart, och så har de sån tur att polisen klantar till det. Polisen hade lösningen i knät. Men missade, och så går det 25 år.
Ja.
Och alltså, det är klart att de skulle ha gått till polisen. Mm. Det är klart de skulle ha gjort det. Men jag är så lite fascinerad av det när det är, alltså, riktigt förhärdade brottslingar hade kanske, det hade en sån grej kanske inte spelat, det hade kanske inte tryckt på deras samvete, men det här var inte förhärdade brottslingar. Det här var liksom vanliga människor som det här råkade hända. Och hur fan lever man med det?
Ja.
Det undrar jag, om man liksom själv har barn och liksom barnen växer upp, tar studenten, så hur fan lever man med att veta att det här har hänt? Och att det finns en möjlighet, att polisen, de måste ju ha förstått så mycket att polisen kan Det stod ju i tidningarna vad polisen hade hittat. Det kan komma en dag när polisen faktiskt förstår. Mm. Och den kom ju till slut då.
Och då levde de båda två sådär?
De levde båda två, men man kom fram till att det var dråp. Att mannen hade använt för mycket... Han hade rätt till nödvärn, men hade använt för mycket våld. Mer än våld än nöden kräver. Så, och det brottet har preskriberat så att de gick fria. Men det, alltså det, så det är inte någon favoritbrottsling, men det är en historia. Jag har liksom läst förundersökningen och allt det där för att liksom få svar på det här. Och det är inte så mycket om det. De försöker ju liksom reda ut rent praktiskt vad som hände. Såklart, för det är polisens jobb, va? Men det fascinerade mig att... liksom så här, hur lever man med att ha dödat en annan människa? Mm. Och att, om man liksom själv är en vanlig, hygglig person, liksom, om du förstår vad jag menar. Och att man har orsakat andra människor, den här personens anhöriga, så mycket skada. Alltså, man har tagit ifrån dem det.
Hur håller man det hemligt?
Ja,
också,
som sagt, jag säger naturligtvis inte att de skulle ha gått till polisen, såklart. De skulle ha tagit sitt ansvar liksom, för det. Men det, att just i och med att de inte gjorde det, så blir det liksom psykologiskt spännande liksom. Där kanske du kan klippa bort. Det här blev väl långt och tradigt.
Det var vrål intressant.
Ja, men jag vill bara inte få det till att någon tror att jag sitter och glamour liksom. Jag vill inte befria någon från ansvar på något sätt, men jag fascineras av hur man liksom kan leva med det.
Jag tror att folk kommer tänka tvärtom om någonting. Gud vad han ursäkter.
Ja, du
är jätterimlig i din, jag lovar.
Okej.
Okay. Kim Claesson, är du höger eller vänsterskytt?
På vilket, ja, jag har inte skjutit sen en militär. Eller
är landbandy, tror jag.
Jaha, ja, hur är det då att man håller vilket, alltså, vad är vilket?
Jo, alltså, är du vänsterhänt så är du högerskytt, och är du högerhänt så är du vänsterskytt.
Ja, då är jag vänsterskytt och för högerhänt.
Just det.
Ja.
Och så,
det har jag ju till och med sagt i den här filmen Ondskan, att jag har fått äta upp på krogen ett par gånger. Jag gör någon sån här runkrörelse. Andreas Wilson frågar mig om jag är högerhänt eller vänster, och så gör jag någon runkrörelse i luften. Högerhänt. Den har jag fått äta upp.
Fan, där borde jag researcha. Det är ju askult.
Ingen bara. Det är för alla Ondskan-fansen där ute. I know you're listening.
Och så såklart då Rebecka Lindfors, som undrar vilket tema ska en frågesport ha för att du ska ha störst chans att vinna.
Svensk nöjeshistoria. Den behöver jag inte tvivla så himla mycket på.
Har du någon oväntad specialare? Eller har du liksom blottat alla?
Jag har ju, förr var jag ju jätteintresserad av trolleri och svenska trollkonstnärer. Det har jag nog typ aldrig pratat om. Men det är nog för att det var så länge sedan att kunskaperna lite har börjat sjunka lite för långt bak i huvudet. Men hade du frågat tonåriga Trampe, så hade han nog kunnat prata en del om det.
Otroligt.
Det är väl lite som med Kalle, tror jag, att vi gjorde Lindahl, så vi gjorde när vi började göra våran podd Della Morta, som vi nu gör då varannan vecka, så fick det, var en Aftonbladet som skrev väldigt positivt om podden. Det var väldigt trevligt, men de ska lite oväntat modernt börja de med Percy tårar, och jag bara, och det är ju alltså inte så att Kalle och jag slutade konsumera kultur år 1980, utan vi har liksom fortsatt. Jag var inte ens född 1980. Utan sådär, men det är, man har profilerat sig. Jag tycker jättemycket om liksom väldigt mycket modernare grejer också. Mm. Jag kan inte säga att jag håller mig... Jag har gett upp att försöka hänga med, för det kan man ju inte göra nu när det liksom är så totalt outsynligt utbud. Det kunde man på ett annat sätt när jag började som filmjournalist, för då var det liksom DVD, bio, TV. Det är inte svårare nu, så jag gör inga som helst anspråk på att hänga med, men jag ser ju mycket nytt och konsumerar mycket nytt också. Så, ja, nej. Det, men ja, australiensisk indie-pop kanske? Nej. Nej, nu tog jag det över. Klipp bort det.
Ja. Nej, det var jättekul. Ja. Slutord. Vi har blivit kompisar.
Ja, vad roligt.
Äntligen.
Ja, vad roligt. Det här var jätteskoj.
Det var det
verkligen. Sitta kvar. Ska jag tolka det här som att den här Nordpolsfrågan är borta nu?
Nej, jag tvingas sålla. De är för många generösa lyssnare.
Du har inte försökt muta människan och säga du får gärna byta fråga, eller...
Han är okontaktbar, men ekonomiskt oberoende, tror jag. För han har betalt längst av alla. Jag tror han jobbar inom IT på något sätt.
Okej. Ja, där ser man.
Kära du... jag hade också väldigt gärna kunnat titta en timme till, men vi har...
Vi håller på en stund där.
Ja, det blev fan ett tag ändå. Vill du göra reklam för någonting?
Ja, man får gärna lyssna på min podcast Della Morta, som finns dels i en lite kortare gratisversion, lite varstans, och sen kan man gå in på underproduktion.se och lösa ett medlemskap för 29 kronor i månaden, så får man då två fullständiga avsnitt om totalt ungefär 3 timmar där jag och Kalle Lind babblar associativt om gammal underhållning. Och sen kommer jag ut med en bok i höst.
Just det.
Jag och Anna-Lena Lodenius och Martin Kristensson, där vi skriver om den svenska sexvågen i slutet av 60-talet och 70-talet och hur den påverkade kulturen när den sexuella revolutionen kom till den svenska kulturen. Mm. Den heter än så länge heter den Frigjorda tider. Den kommer att komma ut i höst och kommer bli jätterolig. Den får man gärna läsa när den kommer.
Gärna. Mm. Alla tiders. Ja. Jag överräcker här med ett vänskapsband.
Tack så mycket.
Och
nu vet ju inte jag någonting om dig dock.
Ja, det är ju den stora luckan i det här konceptet.
Att, men du verkar väldigt trevlig, tycker jag.
Det är vad det är. Ja. Men du är den intressanta av oss. Jag tror ändå att det blir bäst så här.
jag ber.
Tack för idag.
Tack själv. Det var jätteroligt.
Samma. Hej då.
Hej.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.